Andra krönikeboken, kapitel 1. Kung Davids son Salomo hade nu etablerat sig som suverän härskare över Israel, och Herren hans Gud hade gjort honom mycket mäktig. Han kallade samman alla officerare i armén, alla domare och alla andra ledare. De gick till det gamla tabernaklet, det tält som Mose hade gjort i öknen, och som nu fanns uppe på höjden i Gibeon. Det fanns ett senare i ordning ställt tält i Jerusalem som kung David låtit bygga åt Guds ark när han flyttade den från Kiriat Jerim. Men kopparaltaret, som var gjort av Besalel, Uris son och Hurus sons son, stod fortfarande framför det gamla tabernaklet. Nu samlades Salomo och alla de inbjudna framför altaret, och där offrade han 1000 brännoffer till Herren. Den natten uppenbarade sig Gud för Salomo och sa: "Be mig om vad du vill, så ska du få det." Salomo svarade: "Gud, du har varit så god och barmhärtig mot min far David, och nu har du gett mig riket. Du har redan infriat ditt löfte till min far David och har gjort mig till kung över ett folk som består av lika många människor som jorden är full av gruskorn. Men ge mig nu vishet och kunskap så att jag kan regera över dem på rätt sätt, för vem kan av sig själv styra en så stor nation som denna?" Gud svarade: "Därför att din största önskan är att hjälpa mitt folk, och därför att du inte har bett om personlig rikedom och ära eller ett långt liv, och inte heller bett mig om att förbanna dina fiender, utan om vishet och kunskap för att rätt kunna leda mitt folk. Ja, därför ska jag ge dig den vishet och kunskap som du har bett om, men jag ska också ge dig mer rikedom och ära än någon kung någonsin haft före dig, och det kommer aldrig mer att finnas en mäktigare kung i hela världen." Sedan lämnade Salomo Herrens tält, gick tillbaka ner från höjden och återvände till Jerusalem för att regera över Israel. Han byggde upp ett stort försvar med 1400 vagnar och 12 000 ridhästar och förlade styrkorna dels i de städer där vagnarna fanns uppställda, dels i Jerusalem nära kungen själv. Under Salomos regering var silver och guld lika vanligt i Jerusalem som sten. Dyrbart cederträ användes som om det var billigt mullbärsfikonträ. Salomos hästar köptes i Egypten. Därifrån kunde man få en vagn för 600 siklar silver och en häst för 150 siklar. Många av dessa såldes sedan vidare till kungarna i Aram och till hetiternas kungar. Kapitel 2. Salomo ansåg nu att tiden var mogen att bygga ett tempel åt Herren och ett palats åt sig själv. Till detta arbete beordrade han 70 000 bärare, 80 000 stenhuggare och 3 600 förmän. Salomo skickade en ambassadör till kung Hiram i Tyrus och begärde skeppslaster av cederträ, sådana som Hiram hade försett David med när denne byggde sitt palats. "Jag tänker bygga ett tempel åt Herren, min Gud", förklarade Salomo för Hiram. "Det kommer att bli en plats där jag kan tända välluktande rökelser inför Gud, och där jag kan placera de helgade bröden och bära fram brännoffer varje morgon och kväll, på sabbaterna och vid nymånadsfesten och alla andra högtider som är föreskrivna av Herren vår Gud. För Gud vill att Israel alltid ska fira dessa speciella högtider. Det kommer att bli ett underbart tempel, för han är en stor Gud, större än alla andra. Men vem kan bygga ett hus värdigt honom när inte ens himlarna kan rymma honom? Och vem är då jag som tillåts bygga ett tempel åt Gud? Men det kommer att bli en plats där man offrar och tillber. Skicka mig därför en kunnig yrkesman som kan arbeta i guld, silver, koppar och järn. Han ska också kunna väva och färga garn i purpurrött, schalakansrött och mörkblått garn och kunna snida och gravera. Han ska arbeta tillsammans med de yrkesmän som finns i Juda och Jerusalem och som min far utsåg. Sänd mig också cederträ, cypressträ och algumträ från Libanons skogar, för dina män är utan tvivel de skickligaste timmermännen. Jag ska skicka mina män att hjälpa dem. Det kommer att behövas mycket timmer, för templet ska bli stort och vackert. Beträffande ersättningen så kommer jag att betala dina män 20 000 säckar tröskat vete, 20 000 säckar korn, 20 000 fat vin och 20 000 fat olivolja." Kung Hiram svarade kung Salomo: "Därför att Herren älskar sitt folk, som han har gjort dig till dess kung. Välsignad vare Herren, Israels Gud, som skapade himmel och jord och som har gett David en sådan vis, klok och förståndig son att bygga Guds tempel och ett kungligt palats. Jag ska sända dig Huram Abiv, en skicklig yrkesman. Han är son till en judisk kvinna från Dan i Israel och en man från Tyrus. Han är en skicklig guld- och silversmed. Han kan göra underbara arbeten i koppar och järn och känner till allt om stenhuggeri, snickeri och väveri. Han är också expert på att färga purpurrött, mörkblått och schalakansrött garn. Dessutom är han en skicklig gravör och kan avbilda vilket mönster du än ger honom. Han kommer att arbeta tillsammans med dina yrkesmän och de som utsågs av min herre David, din far. Sänd hit vetet, kornet, olivoljan och vinet du nämnde, så ska vi på Libanons berg börja hugga det timmer du behöver och föra det på flottar över havet till Joppe. Därifrån kan du sedan frakta det landvägen upp till Jerusalem. Salomo företog en folkräkning efter den som hans far David hade gjort och kom fram till att det fanns 153 600 personer i landet som inte tillhörde Israels folk. Han utsåg 70 000 av dessa till bärare, 80 000 till stenhuggare och 3 600 till förmän. Kapitel 3. Så började tempelbygget. Det var förlagt till toppen av Moriaberg i Jerusalem, där Herren visat sig för Salomos far, kung David, och där jebusiten Ornans tröskplats hade legat. David hade utsett denna plats för templet. Byggnadsarbetet startade den andra dagen i andra månaden under kung Salomos fjärde regeringsår. Grunden var 27 meter lång och 9 meter bred. Portalen vid ingången var lika bred som själva templet och 44 meter hög. På insidan var templet belagt med guld. Det stora rummet hade panel av cypressträ som i sin tur var beklädd med guld och prydd med snidade bilder av palmer och kedjor. För att förhöja skönheten ytterligare var dyrbara stenar infattade i väggarna. Guldet som användes kom från Parvaim. Alla väggar, bjälkar, dörrar och trösklar i hela templet var beklädda med guld och på väggarna var änglar snidade. I templets bakre del låg det heligaste rummet av alla, kallat det allra heligaste. Det var 9 meter i fyrkant, också det beklätt med finaste guld till en vikt av 600 talenter, cirka 23 ton. Varje guldspik vägde 600 gram. De övre rummen var också belagda med guld. Inne i det allra heligaste lät Salomo ställa två änglaliknande skulpturer, två keruber belagda med guld. De var placerade med sina ansikten mot det yttre rummet och med vingspetsarna mot varandra så att deras vingar övertäckte hela rummet från den ena väggen till den andra. Framför ingången till det allra heligaste hängde Salomo ett förhänge av blått, purpurrött, schalakansrött och vitt garn med mönster av keruber. Därefter lät Salomo tillverka två pelare, 15,5 meter höga, och varje kapitel upp till var 2,5 meter högt. Han göt också kedjor som placerades högst upp på pelarna och 100 granatäpplen fästa vid kedjorna. Pelarna placerades framför templet, en på den högra sidan som kallades Jakin och en på den vänstra sidan som kallades Boas. Kapitel 4. Huram Abiv gjorde sedan ett kopparaltare som var 9 meter långt, 9 meter brett och 4,5 meter högt. Han göt en stor, rund vattenbehållare som kallades Havet och var 4,5 meter i diameter och hälften så hög. Omkretsen blev nästan 15 meter. Runt kanten fanns ett mönster av oxar. Behållaren vilade på 12 gjutna oxar som stod med svansarna mot varandra. Tre av dem var vända mot norr, tre mot väster, tre mot söder och tre mot öster. Behållarens väggar var en handsbredd tjocka och den var formad så att den liknade en utslagen lilja. Den rymde över 60 000 liter. Han lät också göra 10 vattenfat för rengöring och tvättning av offren. 5 på den högra sidan av vattenbehållaren och 5 på den vänstra. Prästerna tvättade sig inte i dessa fat utan i den stora behållaren. Sedan gjorde han enligt föreskrifterna 10 ljusstakar av guld som han placerade i templet. 5 på den södra och 5 på den norra sidan. Han gjorde 10 bord, 5 för den södra och 5 för den norra sidan. Han göt 100 skålar av rent guld. Därefter byggde han prästernas gård och den stora yttre förgården för allmänheten. Dörrarna till dessa gårdar bekläddes med koppar. Den stora behållaren placerades i det sydöstra hörnet av templets yttre förgård. Huram Abiv gjorde också de krukor för aska, skovlar och skålar som hörde till offerutrustningen. Slutligen hade han utfört allt det arbete som kung Salomo gett honom i uppdrag att göra. De två pelarna, de skålliknande kapitellen eller pelarhuvudena, de två nätdekorationerna på pelarhuvudena, 400 granatäpplen som hängde ner från näten på vardera pelarhuvudet, ställningarna för tvättfaten och själva tvättfaten, den stora vattenbehållaren och de 12 oxarna under den, krukorna för aska, skovlarna och gafflarna. Denne skicklige yrkesman, Huram Abu, tillverkade alla dessa föremål åt kung Salomo i polerad koppar. Kungen lät gjuta dem i lerformar på Jordanslätten mellan Sukkot och Sereda. Stora mängder koppar används, allt för mycket för att kunna vägas. Men i templet var det bara guld som användes. Altaret och bordet för de helgade bröden, ljusstakarna med sina lampskålar, blomsterdekorationerna, lamptängerna och ljussaxarna, skålarna, skedarna och fyrfaten var allt gjort av renaste guld. Till och med ingången till templet, själva huvudentrén och dörrarna in till det allra heligaste var av guld. Kapitel 5. När tempelbygget slutligen var klart förde Salomo in de gåvor som blivit helgade åt Herren av hans far, kung David, för förvaring i templets skattkammare. Därefter kallade Salomo samman alla ledare i Israel till Jerusalem, det vill säga huvudmännen för varje stam och familj, till högtiden då arken skulle föras från tabernaklet i Davids stad, borgen Sion, till dess nya hem i templet. Denna högtid ägde rum i sjunde månaden. När alla ledare hade kommit lyfte leviterna arken och bar den från tabernaklet till sin plats. De tog också med sig alla de heliga tillbehören. Kung Salomo och alla de andra offrade får och boskap framför arken i en sådan mängd att ingen kunde hålla räkning på dem. Prästerna bar in arken i det inre rummet av templet, det allra heligaste, och ställde den under kerubernas vingar, som bredde ut sig över arken och dess bärstänger. Dessa bärstänger var så långa att deras ändar kunde ses från det yttre rummet, men inte från ytterdörren. Arken finns fortfarande där det här skrivs. Ingenting fanns i arken förutom de två stentavlorna som Mose lade ner i den vid berget Horeb när Herren hade ingått förbundet med Israels folk efter uttåget ur Egypten. Alla präster gick igenom reningsceremonierna och deltog sedan i högtiden, oavsett om de var i tjänst eller ej. Leviterna prisade Herren med stor entusiasm när prästerna kom ut från det allra heligaste. Sångare var Asaf, Heman och Jedutun och deras söner och släktingar. De var klädda i linnemantlar och stod på östra sidan om altaret och spelade på cymbaler, harpor och lyror. 120 präster blåste i trumpeter och tillsammans med kören stämde de upp i lovprisning och tacksägelse till Herren. Sången blandades med ljudet från alla instrument. Så här sjöng man. Han är så god, hans kärlek varar i evighet. I det ögonblicket kom Herrens härlighet som ett bländande moln och fyllde templet så att prästerna inte kunde fortsätta sin tjänstgöring. Kapitel 6. Detta är den bön som Salomo bad vid det tillfället. Herren har sagt att han ska bo i ett tätt moln, men jag har gjort ett tempel åt dig. Herre, där kan du bo i evighet. Sedan vände han sig om till folket som stod där för att välsigna dem och sa: Välsignad vare Herren, Israels Gud, som nu har infriat sitt löfte till min far David när han sa: Jag har aldrig, sedan jag förde mitt folk från Egyptens land, valt en stad någonstans i Israel som plats för mitt tempel, där mitt namn ska bli förhärligat. Aldrig tidigare har jag valt en kung åt mitt folk Israel, men nu har jag valt Jerusalem till min stad och David till min kung. Min far David ville bygga detta tempel, men Herren lät honom inte göra det. Det var bra att han ville det, sa Herren till honom, men han var inte den som skulle bygga det, utan hans son var utsedd för den uppgiften. Nu har Herren gjort vad han lovade, för jag har efterträtt min far som kung, och jag har byggt templet åt Herrens, Israels Guds namn, och ställt dit arken med förbundet mellan Herren och hans folk Israel. Medan Salomo talade till folket stod den på en plattform i mitten av förgården, framför Herrens altare. Plattformen var gjord av koppar och var 2,5 meter lång, 2,5 meter bred och 1,5 meter hög. Medan allt folket såg på böjde Salomo knä, sträckte upp sina armar mot himlen och bad denna bön: Herre, Israels Gud, det finns ingen annan Gud som du, vare sig i himlen eller på jorden. Du håller alla dina löften till dem som lyder dig och vill göra din vilja. Du har hållit ditt löfte till min far David, det har vi tydligt sett idag. Herre, Israels Gud, håll nu också det löfte du gav honom när du sa, dina ättlingar ska alltid regera över Israel, om de lyder mina lagar så som du har gjort. Ja, Herre, Israels Gud, infria också detta löfte. Men vill Gud verkligen bo på jorden tillsammans med människor? När inte ens de högsta himlarna kan rymma dig, hur ska då detta tempel som jag har byggt kunna göra det? Jag ber dig ändå att du ska lyssna till min bön, Herre min Gud. Hör mig när jag ropar till dig. Se med välbehag ner på detta tempel dag och natt, på denna plats där du har sagt att du ska fästa ditt namn. Måtte du alltid höra och svara på de böner jag kommer att be till dig när jag står vänd mot denna plats. Lyssna till mina böner och till ditt folk Israels böner, när de ber vända mot ditt tempel. Jag hör oss från himlen, och när du hör oss, förlåt oss då. När någon har begått ett brott och han blir ålagd att förklara sig oskyldig framför detta altare, lyssna då från himlen och straffa honom om han ljuger, men förklara honom i annat fall oskyldig. Om ditt folk Israel blir besegrat av sina fiender därför att de har syndat mot dig, och om folket sedan vänder om till dig och kallar sig ditt folk och ber till dig här i detta tempel, lyssna då till dem från himlen och förlåt dem deras synder och ge dem det land tillbaka som du gav deras förfäder. När molnen är tillslutna, så att det inte regnar på grund av att vi har syndat, och om vi då ber, vända mot detta tempel och bekänner dig vara vår Gud och vänder om från våra synder därför att du har straffat oss, lyssna då till oss från himlen och förlåt ditt folks synder och lär oss vad som är rätt. Sänd sedan regn över det land som du har gett till ditt folk. Om det blir hungersnöd eller epidemier, om det blir missväxt i landet eller om det blir översvämmat av gräshoppor eller gräsmasker, eller om ditt folks fiender kommer och belägrar städerna. Ja, vilka svårigheter det än blir, lyssna då till varje enskild människas bön om hennes personliga situation. Hör oss från himlen där du bor och förlåt oss och ge var och en vad han förtjänar, för du känner människornas hjärtan. De ska då frukta dig för evigt och i fortsättningen gå dit du befaller dem att gå. När främlingar hör om din makt och kommer från avlägsna länder för att tillbe ditt heliga namn, vända mot detta tempel, hör dem då från himlen, där du bor, och gör vad de begär av dig. Då kommer alla folk på jorden att höra talas om dig och frukta dig på samma sätt som ditt folk Israel gör. De ska då också förstå att detta tempel som jag har byggt verkligen är ditt. Om ditt folk på din befallning drar ut för att strida mot sina fiender och de ber vända mot denna stad Jerusalem som du har utvalt och mot detta tempel som jag har byggt till ditt namn, hör då deras böner från himlen och ge dem seger. Om de syndar mot dig, för vem är fri från synd, och du blir arg på dem och låter deras fiender besegra dem och föra bort dem som slavar till ett främmande land, nära eller fjärran, och om de där i detta land, dit de blivit förda, vänder om till dig igen och vänder sig mot det land du gav deras förfäder och mot den här staden och ditt tempel som jag har byggt. Och om de då ber dig om förlåtelse av hela sitt hjärta, hör dem då från himlen där du bor och hjälp dem och förlåt ditt folk som har syndat mot dig. Ja, Gud, låt dina ögon se och dina öron höra allt det som sker från denna plats just nu. Herre min Gud, kom och inta den viloplats som är beredd åt dig och där arken, beviset på din makt, har placerats. Låt dina präster, Gud, få vara klädda i din frälsning och låt dina heliga få glädjas över dina goda gärningar. Herre min Gud, visa inte bort mig. Vänd inte bort ditt ansikte från mig, din smorde. Kom ihåg din kärlek till David och din godhet mot honom. Kapitel 7. När Salomo hade slutat att be kom eld ner från himlen och brände upp offren. Herrens härlighet fyllde upp templet så att prästerna inte kunde gå in i det. Allt folket hade sett detta ske och nu föll de ner på marken och tillbad och tackade Herren. Han är god och hans kärlek varar i evighet, utropade de. Sedan invigde kungen och allt folket templet genom att bära fram brännoffer till Herren. Kung Salomo bidrog med 22 000 tjurar och 120 000 får och getter. Alla präster intog sina platser och leviterna spelade och sjöng tacksägelsesången. Hans nåd varar evinnerligen, med de instrument som kung David själv hade gjort och använt när han prisade Herren. När sedan prästerna som stod mitt emot leviterna blåste i sina trumpeter stod alla upp. Salomo helgade den dagen den mellersta delen av förgården till att användas vid offren, för det var allt för många offer för att de skulle få rum vid kopparaltaret. Under de följande 7 dagarna firades högtiden och mycket folk kom från hela Israel. De kom så långt bort ifrån som från Hamat i ena delen av landet, ända ner till Egyptens bäck i den andra delen. Den 8:e dagen hölls en stor avslutningsgudstjänst, men på den 23:e dagen, i 7:e månaden, skickade han hem folket, som var glada och lyckliga därför att Herren hade varit så god mot David och Salomo och mot sitt folk Israel. När templet var klart och palatset färdigbyggt visade sig Herren en natt för Salomo och sa: "Jag har hört din bön och valt templet till den plats där ni ska offra till mig. Om jag stänger till himlen så att det inte kommer något regn, eller om jag befaller gräshoppssvärmar att äta upp all er gröda, eller om jag sänder epidemier över er, och mitt folk då ödmjukar sig och ber till mig och söker mig och vänder om från sina ogudaktiga vägar, ska jag lyssna till dem från himlen och förlåta deras synder och hela deras land. Jag ska lyssna noggrant till varje bön som sänds upp från den här platsen, för jag har valt det här templet och helgat det till att vara mitt hem för alltid. Mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara här. Och vad gäller dig själv, Salomo, så ska jag se till att du och dina ättlingar alltid kommer att vara kungar över Israel, om du följer mig som din far David gjorde. Men om du inte gör det, utan förkastar de lagar jag gett dig och tillber avgudar, då ska jag fördriva mitt folk ut ur detta mitt land, som jag har gett dem, och jag ska vända mig bort från templet, trots att jag har helgat det åt mig själv. Då ska jag istället göra det till en skamfläck för alla. Ja, istället för att vara berömt för sin skönhet, ska det bli något man vämjes över när man går förbi det. Varför har Herren gjort något så fruktansvärt mot detta land och mot templet, ska man fråga. Och svaret kommer att bli: därför att folket i landet har övergett Herren, sina fäders Gud, den Gud som förde dem ut ur Egyptens land, och istället börjat tillbe andra gudar. Det är därför Herren har gjort allt detta mot dem. Kapitel 8. Det hade nu gått 20 år sedan Salomo blivit kung, och de stora byggnadsprojekten med Herrens tempel och hans eget kungliga palats var avslutade. Nu fortsatte han med att återuppbygga de städer som kung Hiram från Tyrus hade gett honom, och han lät en del av Israels folk bosätta sig där. Sedan gick han mot staden Hamat-Soba och intog den. Han byggde Tadmor i öknen och städer i Hamat som fungerade som förrådsplatser. Han befäste städerna Övre Bet-Horon och Nedre Bet-Horon och gjorde dem båda till förrådsplatser, byggde upp deras murar och satte dit portar och bommar. Han byggde också upp Balat och andra förrådsstäder och städer för sina vagnar och hästar. Han byggde allt efter sina egna planer, både i Jerusalem och i Libanon och över hela det område han behärskade. Det folk som fortfarande bodde i landet och som israeliterna inte hade lyckats fördriva använde han i slavarbete. Och så har det varit sedan dess. Detta gällde hetiterna, amoreerna, pereserna, hiveerna och jebuseerna. Men ingen israelit fick bli slav, utan de togs i anspråk som soldater, officerare, uppsyningsmän över hans vagnar och hästar och till olika andra uppdrag. Han hade 250 män i olika tillsyningstjänster. Salomo lät sin hustru, faraos dotter, flytta från Davids stad till det nya palats som han hade byggt åt henne. Hon ska inte bo i kung Davids palats, för Herrens ark har varit där, och det är helig mark, sa han. På altaret som Salomo låtit bygga framför ingången till templet bar han fram brännoffer till Herren. Antalet offer bestämdes enligt de föreskrifter som Mose hade gett. Det var extra offer på sabbaterna, vid nymånadsfesterna och vid de 3 årliga högtiderna, påskhögtiden, veckohögtiden och lövhyddohögtiden. När Salomo utsåg präster till olika uppgifter följde han sin far Davids plan. Han utsåg också leviter till att sjunga lovsången och att hjälpa prästerna i deras uppgifter. Och han utsåg också dörrvaktare till de olika portarna. Salomo avvek inte på något sätt från Davids föreskrifter beträffande detta eller när det gällde tjänstgöringen i skattkammare och förråd, och han fullbordade alltså framgångsrikt tempelbygget. Sedan for han till hamnstäderna Esion-Geber och Elot i Edom för att ta emot skepp som han fått i gåva av kung Hiram. Dessa fartyg med kung Hirams erfarna besättningar och Salomos egna män seglade till Ofir och kom tillbaka med guld till en vikt av 450 talenter, cirka 17 ton. Kapitel 9. När drottningen av Saba fick höra talas om Salomos stora vishet kom hon till Jerusalem för att få träffa honom. Hon ville veta om ryktet talade sant. Hon kom i en stor karavan och hade med sig ett stort följe av medhjälpare och tjänare. Kamelerna var lastade med kryddor, guld och juveler i stor mängd. Salomo gav henne svar på alla frågor. Inget var för svårt för honom att förklara för henne. När hon insåg hur vis han verkligen var och såg palatsets skönhet, de överfyllda borden, alla tjänaren hade till sin hjälp, hur fint klädda de var och de många brännoffren vid Herrens tempel, blev hon alldeles överväldigad. Slutligen utbrast hon: "Allt jag har hört om dig i mitt eget land är sant. Jag kunde inte tro det förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Din vishet är mycket större än jag kunde drömma om. Vilken förmån för dina män att få stå här och lyssna till din vishet. Prisad vare Herren din Gud, vad han måste älska Israel som har gett dig en kung som du. Han vill att Israel för alltid ska förbli ett starkt och mäktigt land där rätt och rättfärdighet råder." Hon gav kungen en gåva i guld som vägde 120 talenter, cirka 4,5 ton, och stora mängder av olika slags kryddor och dyrbara ädelstenar. Aldrig tidigare hade man sett så dyrbara kryddor som de drottningen av Saba förde med sig. Kung Hirams och kung Salomos besättningar fraktade guld från Ofir, men också algumträ och ädelstenar. Kungen använde algumträet till att göra trappor i templet och palatset och till att bygga harpor och lyror för kören. Aldrig tidigare hade det funnits så vackra instrument i Judaland. Kung Salomo gav drottningen av Saba allt hon önskade sig och bad om, mer än hon hade gett honom. Sen återvände hon med sitt följe tillbaka till sitt eget land. Salomo fick varje år guld till en vikt av 666 talenter, cirka 25 ton, från kungarna i Arabien och från många andra länder. Till detta kom överskottet på alla hans affärer som köpmännen hade hand om. En del av guldet använde han till att göra 200 stora sköldar, var och en täckt med guld till en vikt av 3,5 kilo, och 300 mindre sköldar med guld till en vikt av 1,7 kilo. Dessa placerade han i det palats som hade fått sitt namn efter Libanons skogar. Han gjorde också en stor tron av elfenben och beklädde den med rent guld. Den hade 6 trappsteg och en pall av rent guld, och den hade också armstöd av guld, och utmed vart och ett av dem stod ett lejon, också gjort av guld. Lejon av guld stod också på båda sidor om varje trappsteg, sammanlagt 12 lejon. Ingen annan tron i hela världen kunde jämföras med denna. Alla kung Salomos bägare och serviser var av rent guld, liksom alla kärl avsedda för hushållet i detta palats. Silver var alldeles för billigt för att man på den tiden skulle räkna med det. Var tredje år återvände kungens fartyg med kung Hirams besättningar från Tarsis och förde med sig guld, silver, elfenben, apor och påfåglar. Kung Salomo var rikare och visare än någon annan kung på hela jorden, och från alla länder kom kungar till honom för att lyssna till den vishet Gud hade lagt i hans hjärta. Var och en av dem gav honom årligen föremål av silver och av guld, kläder, vapen, kryddor, hästar och mulåsnor. Salomo hade 4000 stallar för hästar och vagnar och 12000 hästar i de särskilda vagnstäderna och i sin närhet i Jerusalem. Han regerade över alla kungar och kungariken från floden Eufrat till Filisternas land och ända ner till Egyptens gräns. I Salomos Jerusalem var silver lika vanligt som sten, och cederträ från Libanon användes som om det var ett billigt mullbärsfikonträ från kullarna utanför. Hästar fördes till honom från Egypten och andra länder. Allt annat om Salomo och hans regering finns att läsa i profeten Natans krönika, i siloniten Ahias profetia och i Jedais syner om Jerobeam, Nebats son. Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel i 40 år. Sedan dog han och begravdes i Jerusalem, och hans son Rehabeam blev kung efter honom. Kapitel 10. När Rehabeam skulle krönas kom alla Israels ledare till Sikem. Samtidigt fick Jerobeam, Nebats son, genom sina vänner meddelande om Salomos död. Han var då i Egypten, dit han hade flytt undan kung Salomo. Nu återvände han omedelbart för att närvara vid kröningen, där han förde folkets talan genom att ställa frågor till Rehabeam. Din far var en hård herre. Gör det nu lättare för oss, så får du bli vår kung, sa han. Rehabeam bad folket att komma tillbaka om 3 dagar, för då skulle han ha fattat sitt beslut. Sedan diskuterade han deras begäran med de äldre män som hade varit rådgivare åt hans far. Vad ska jag svara dem? Frågade han. Om du vill bli deras kung så ska du ge dem ett förmånligt svar och behandla dem milt. Då kommer de att tjäna dig, svarade de. Men han avfärdade deras råd och frågade de yngre männen, som var hans jämnåriga, vad de hade för uppfattning. Vad tycker ni att jag ska göra? Ska jag vara mildare mot dem än min far var? Frågade han. Nej, svarade de. Säg så här till dem. Om ni tycker att min far var hård mot er, så vänta bara och se hur den jag blir. Mitt lillfinger är tjockare än min fars midja. Jag kommer att bli hårdare mot er, inte mildare. Min far använde ris mot er, men jag ska använda skorpiongissel. När Jerobeam och folket återvände efter 3 dagar för att få höra kungens beslut, möttes de av ett kärvt budskap. Rehabeam vägrade nämligen att följa de äldre männens råd och gjorde istället som hans jämnåriga hade föreslagit. Min far gav er tunga bördor att bära, men de jag ska ge er kommer att vara ännu tyngre, sa han till dem. Min far straffade er med ris, men jag ska använda skorpiongissel. Kungen hade alltså inte tillmötesgått folket. Guds finger fanns med detta, och därmed blev den förutsägelse som gjorts om Jerobeam av Ahia från Silo verklighet. När folket insåg vad kungen hade sagt gick de därifrån och övergav honom. Glöm David och hans familj, skrek de ilska. Någon annan kan bli vår kung. Låt Rehabeam regera över sin egen stam Juda. Vi går hem igen. Folket i Judas stam förblev lojalt mot Rehabeam. När kung Rehabeam senare skickade ut Hadoram för att ta ut arbetare från de andra stammarna i Israel blev denne stenad till döds av folket. När kung Rehabeam fick höra detta tog han omedelbart sin vagn och flydde till Jerusalem. Och fram till denna dag har Israel vägrat att låta sig regeras av någon ur Davids familj. Kapitel 11. Vid sin ankomst till Jerusalem mobiliserade Rehabeam Juda och Benjamins arméer, 180 000 man, och förklarade krig mot resten av Israel i ett försök att återförena kungariket. Men Herren sa till profeten Semadja: Gå sig till kung Rehabeam av Juda, Salomos son, och till folket i Juda och Benjamin. Herren säger: Strid inte mot era bröder. Gå istället hem, för jag ligger bakom deras uppror. Då lydde de Herren och avstod från att strida mot Jerobeam. Rehabeam stannade i Jerusalem och befäste flera av städerna i Juda med murar och portar för att skydda sig, nämligen Betlehem, Etam, Tekoa, Betsur, Soko, Adullam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Lakis, Aseka, Sorga, Ajolan och Hebron. Han gjorde deras befästningar starka och utsåg befälhavare över var och en av dem. Förläggningar med soldater upprättades, förråd av mat och olivolja och vin lades upp och sköldar och spjut placerades i vapenupplag i varje stad som en ytterligare skyddsåtgärd. Juda och Benjamin, de 2 områden som återstod av Rehabeams rike, blev starkt befästa under hans regering. Men präster och leviter som bodde bland de andra stammarna övergav sina hem och flyttade till Juda och Jerusalem, för kung Jerobeam hade avskedat dem och sagt till dem att de inte längre fick vara Herrens präster. Han hade istället utsett andra präster som uppmuntrade folket att tillbe avgudar och att offra till statyer av tjurkalvar som han hade låtit gjuta och placerat på höjderna. Många andra från Israels övriga stammar följde med prästerna och leviterna till Jerusalem, där de fritt kunde tillbe Herren, sina fäders gud, och offra till honom. Detta gjorde Juda kungariket så starkt att kung Rehabeam utan större svårigheter kunde behålla makten i 3 år. Under dessa 3 år fanns nämligen en uppriktig önskan i Juda att lyda Herren precis som kung David och kung Salomo hade gjort. Rehabeam gifte sig med Mahalat, som var dotter till Davids son Jerimot, och till Abihail, dotter till Davids bror Eliab. Abihail födde sönerna Jeus, Semaria och Saham. Sedan gifte han sig med Maka, Absaloms dotter. Hon födde Abia, Attai, Sisa och Selomit. Han älskade Maka mer än någon annan av sina hustrur och bihustrur. Han hade 18 hustrur och 60 bihustrur, 28 söner och 60 döttrar. Makas son Abia var hans favorit, och han hade för avsikt att göra honom till kung efter sig. Han handlade klokt genom att sprida ut sina andra söner till olika befästa städer över landet, och han såg till att de fick många hustrur. Kapitel 12. Men när Rehabeam stod på höjden av sin makt och popularitet övergav han Herren, och folket följde honom i hans synd. Som ett resultat av detta anföll kung Sisak från Egypten Jerusalem i kung Rehabeams 5:e regeringsår. Han kom med 1200 vagnar, 60 000 ryttare och en oräknelig mängd soldater, egyptier, libyer, sukeer och etiopier. Sisak intog Judas befästa städer och nådde ända fram till Jerusalem. Profeten Semadja sammanträffade då med Rehabeam och ledare från alla delar av landet. De hade flytt till Jerusalem för att sätta sig i säkerhet. Han sa till dem: Herren säger, ni har övergett mig. Därför har jag övergett er och överlämnat er till Sisak. Då bekände kungen och ledarna i Israel sin synd och utropade: Herren har handlat rätt när han har gjort detta mot oss. När Herren såg att de ödmjukade sig sände han Semadja till dem med ett nytt budskap. Eftersom ni har ödmjukat er ska jag inte förgöra er helt. Några ska undkomma. Jag ska inte använda Sisak för att tömma ut min vrede över Jerusalem. Men ni måste betala årlig skatt till honom. Då ska ni inse hur mycket bättre det är att tjäna mig än andra nationers härskare. Kung Sisak intog Jerusalem och förde bort alla skatter från templet och palatset, även Salomos guldsköldar. Kung Rehabeam ersatte dem med sköldar av koppar och lämnade dem i förvar hos befälhavaren för livvakten. Varje gång kungen gick till templet bar hans livvakter dessa sköldar och lämnade sedan tillbaka dem till vapenförrådet. Genom att kungen hade ödmjukat sig stillades Herrens vrede, och han avstod från det straff han hade planerat. Istället följde faktiskt några goda år i Juda. Kung Rehabeam befäste sin ställning och regerade 17 år i Jerusalem, den stad som Gud hade utvalt bland alla städer i Israel. Han hade blivit kung vid 41 års ålder, och hans mor hette Naama och var ammonitiska. Men han var en ogudaktig kung, för han bestämde sig aldrig för att verkligen försöka behaga Herren. Rehabeams fullständiga levnadsbeskrivning finns i den krönika som skrivits av profeten Semadja och i de släktregister som upprättats av siaren Iddo. Det var ständiga krig mellan Rehabeam och Jerobeam. När Rehabeam dog begravdes han i Jerusalem, och hans son Abia blev kung efter honom. Kapitel 13. Abia blev ny kung i Jerusalem i Juda under kung Jerobeams 18:e regeringsår i Israel. Abias regering varade i 3 år. Hans mor hette Mikadja och var dotter till Uriel från Gibea. I början av Abias regering utbröt krig mellan Juda och Israel. Juda ställde upp under hans befäl med 400 000 erfarna soldater mot ungefär dubbelt så många välutrustade israeliska soldater under kung Jerobeams befäl. När Judas armé kom till berget Semaraim i Efraims bergsbygd ropade kung Abia till kung Jerobeam och den israeliska armén: Lyssna till mig, Jerobeam, och alla israeliter. Tänk på att Herren, Israels Gud, har lovat att Davids ättlingar alltid ska vara kungar i Israel. Jerobeam är en vanlig tjänare till en av Davids söner som har gjort uppror mot sin herre. Andra rebeller förenade sig med honom och utmanade Salomos son Rehabeam när han var ung och oerfaren och inte kunde stå emot dem. Tror ni verkligen att ni ska kunna besegra det kungarike som tillhör Herren och som leds av mig, en ättling till David? Er armé är dubbelt så stor som min, men det vilar en förbannelse över er för de guldkalvar ni har med er och som Jerobeam har gjort åt er. Han kallar dem era gudar. Ni har dessutom fördrivit alla Herrens präster och leviter och valt hedniska präster istället. Ni är precis som folk i andra länder. Vem som helst som kommer med en ungtjur och 7 bockar får bli invigd till präst åt era så kallade gudar. Men vi har Herren till vår Gud och vi har inte övergett honom. Det är bara Arons ättlingar som får bli våra präster och bara leviter som får assistera dem. De bär fram brännoffer till Herren varje morgon och kväll, brännoffer och välluktande rökelse, och de placerar skådebröden på det heliga bordet. Guldljusstaken är tänd varje kväll. Vi är noga med att följa de föreskrifter som Herren vår Gud har gett oss, men ni har övergett honom. Ni måste därför inse att Gud är med oss. Han är vår ledare. Hans präster ska blåsa i sina trumpeter och anföra oss i slaget mot er. Ni män av Israels stammar, strid inte mot Herren, era förfäders Gud, för då kommer ni att förlora. Under tiden hade Jerobeam i hemlighet sänt en del av sin armé i en kringgående rörelse för att lägga sig i bakhåll. Juda var alltså omringad av fiender på alla sidor. Då ropade de till Herren om förbarmande. Prästerna blåste i sina trumpeter och hela armén gav upp ett härskri. När Gud hörde deras rop slog han ner Jerobeam och hela Israel framför Abia och hans trupper. De flydde framför Juda och Herren gav dem i Abias hand. Abia och hans trupper orsakade Israels stora förluster och dödade 500 000 av deras soldater. Genom att lita på Herren, sina förfäders Gud, kunde Juda folk på så sätt besegra Israel. De förföljde kung Jerobeams soldater och intog städerna Betel, Jesana och Efron med förstäder. Kung Jerobeam lyckades inte under Abias livstid få tillbaka sin verkliga makt och slutligen straffade Herren honom och tog hans liv. Under tiden blev kung Abia av Juda mycket mäktig. Han tog sig 14 hustrur och fick 22 söner och 16 döttrar. Annat som hände under Abias regeringstid finns berättat av profeten Iddo. Kapitel 14. Kung Abia begravdes i Jerusalem. Hans son Asa blev sedan kung över Juda, och det var fred i landet under de 10 första åren av hans regering, för Asa var mycket noga med att lyda Herren sin Gud. Han rev ner de hedniska altaren som fanns på höjderna och bröt ner obelisken och högg ned aserorna. Han befallde folket att söka Herren och att lyda de befallningar som Herren deras förfäders Gud hade gett dem. Asa flyttade också bort rökelsealtarna från alla städer i Juda. Detta är anledningen till att Gud gav landet en fred som gjorde det möjligt för Asa att bygga befästa städer över hela Juda. Nu är rätta tiden att göra det, när Herren välsignar oss med fred, därför att vi lyder honom, sa Asa till sitt folk. Låt oss bygga befästa städer med murar, torn, portar och bommar. De gjorde detta och landet hade framgång. Kung Asas armé bestod av 300 000 man från Juda, utrustade med stora sköldar och spjut. Benjaminiternas armé bestod av 280 000 man, beväpnade med små sköldar och bågar. Båda arméerna hade vältränade och djärva män. Men Asa blev angripen av en jättelik etiopisk armé under general Sera. Han hade också 300 stridsvagnar. De ryckte fram mot staden Maresa i Sefatas dal, och kung Asa sände ut sina trupper för att hindra dem. Herre, ingen annan än du kan hjälpa oss, ropade han till Gud. Här är vi nu, helt maktlösa mot denna väldiga armé. Hjälp oss, Herre vår Gud, bara du kan rädda oss, och i ditt namn ska vi gå till anfall mot denna väldiga armé. Herre, låt inte vanliga enkla människor besegra dig. Då slog Herren ner fienden, och Asa och hans armé stod som segrare. De förföljde fienden ända till Gerar och dödade så många att de inte kunde återhämta sig. De blev helt tillintetgjorda inför Herren och hans styrkor. Juda armé förde med sig ett stort byte tillbaka. Medan de var i Gerar anföll de alla städer i området, och invånarna där blev drabbade av Herrens vrede. De kunde föra med sig ett stort byte därifrån också. Men de plundrade inte bara städerna, utan angrep också herdarnas läger och tog stora jordar med får och kameler innan de slutligen vände tillbaka till Jerusalem. Kapitel 15. Guds ande kom över Asarja, Odeds son, och han gick ut för att möta kung Asa när denne kom tillbaka från striden. Lyssna, Asa! Lyssna, Judas och Benjamins arméer, ropade han. Herren kommer att vara med er så länge ni är trogna mot honom. När ni söker honom ska ni finna honom, men om ni överger honom så kommer han att överge er. Under en lång tid har nu era bröder i Israel inte tillbett den sanna guden och inte haft en enda riktig präst som har undervisat dem, och de har levt utan Guds lagar. Men varje gång de har vänt om till Herren, Israels Gud, i sin svåra situation och sökt honom, så har han hjälpt dem. På den tiden då de gjorde uppror mot Gud fanns det ingen trygghet i landet. De råkade i krig med andra folk, och dessutom var det inbördeskrig mellan deras egna städer, för Gud plågade dem med alla slags svårigheter. Men ni, män av Juda, fortsätt på den goda vägen och tappa inte modet, för ni ska få er lön. När kung Asa hörde detta budskap från Gud, tog han mod till sig och förstörde alla avgudar i hela Juda och Benjamin och i de städer som han hade intagit i Efraims bergsbygd, och han byggde på nytt upp Herrens altare framför templet. Sedan sammankallade han allt folk i Juda och Benjamin och alla de från Efraim, Manasse och Simeon i Israel som hade kommit över till Juda när de sett att Herren Gud var med kung Asa. De samlades i Jerusalem på våren under kung Asas 15:e regeringsår, och de offrade 700 tjurar och 7000 får till Herren ur det byte de hade fört med sig från kriget. Sedan ingick de ett avtal att de bara skulle tillbe Herren, sina förfäders Gud, och bestämde att den som vägrade att göra detta skulle dö, vare sig det gällde gammal eller ung, man eller kvinna. De bekände sig med hög röst till Herren medan man blåste i trumpeter och basuner. Alla jublade över detta förbund med Gud som ingicks med stor övertygelse. De sökte honom framför allt annat, och de fann honom, och han gav dem fred i hela landet. Kung Asa till och med avsatte sin mor Maka som drottningmoder, därför att hon hade gjort en aserapåle. Han högg ner den och brände upp den i Kidrons dal. Han lyckades inte alldeles utrota avgudadyrkan, men han var helt överlåten till Gud under hela sin livstid. Han hämtade tillbaka till templet de silver- och guldkärl som hans far hade invigt åt Herren. Sedan blev det inte något mer krig förrän under kung Asas 35:e regeringsår. Kapitel 16. I det 36:e året av kung Asas regering förklarade kung Baesa Israel krig mot honom och byggde befästningen i Rama för att kunna kontrollera vägen till och från Juda. Asa tog då allt silver och guld som fanns i templet och palatset och sände det till Arams kung Ben-Hadad i Damaskus med detta budskap: låt oss förnya den allians som fanns mellan din far och min far. Ta emot detta silver och guld och bryt dina förbindelser med Israels kung Baesa, så att han låter mig vara i fred. Ben-Hadad gick med på kung Asas förslag och sände sin armé mot Israel. De intog städerna Ijon, Dan och Abel-Maim och alla förrådsstäderna i Naftali. Så snart Baesa, Israels kung, hörde vad som hade hänt, avslutade han bygget i Rama och drog sig tillbaka därifrån. Då gick kung Asa och folket i Juda ut till Rama och tog hand om allt byggnadsmaterial som lämnats kvar, sten och timmer, och använde det för att bygga upp Geba och Mispa. Ungefär vid den tiden kom profeten Hanani till kung Asa och sa till honom: eftersom du har vänt dig till Arams kung istället för till Herren, din Gud, har du förlorat möjligheten att besegra Aram. Kommer du inte ihåg vad som hände med den stora etiopiska armén och alla dess vagnar och ryttare? Den gången litade du på Herren, och han överlämnade dem alla i din hand. Herren vakar över hela jorden, och hans ögon ser allt. Han visar sin stora makt genom att hjälpa de människor vars hjärtan är fullkomliga inför honom. Vilken dåre du har varit. Från och med nu kommer du ständigt att få uppleva krig. Asa blev så rasande på profeten att han kastade honom i fängelse. Samtidigt började han att brutalt förtrycka folket, och det drabbade många hårt. Allt övrigt om Asa och hans liv finns skrivet i Israels och Juda kungars krönikor. Under det 39:e året av sin regering fick Asa en allvarlig sjukdom i sina fötter. Men han vände sig inte till Herren med sitt problem, utan sökte bara hjälp av läkare. Han dog i det 41:a året av sin regering och blev begravd i den klippgrav som han hade låtit hugga ut åt sig i Jerusalem. Han blev lagd på en bädd som var täckt av välluktande kryddor och oljor, och man tände en stor eld till hans ära. Kapitel 17. Efter Asa blev hans son Josafat kung, och han förstärkte Judas position i förhållande till Israel. Han placerade trupper i alla Judas befästa städer och förlade garnisoner där och i de av Efraims städer som hans far hade intagit. Herren var med Josafat, därför att han under sin första tid följde sin fars föredöme och inte tillbad några avgudar. Han följde befallningarna från sin fars gud till skillnad från folket på andra sidan gränsen, i Israels land. Herren stärkte hans ställning som kung i Juda, och allt folk i Juda samarbetade genom att ge honom gåvor, så han blev både rik och omtyckt. Han vandrade på Herrens väg med frimodighet och rev till och med ner de hedniska altaren som fanns på höjderna, och han förstörde Asera-pålarna. Under tredje året av sin regering började han ett omfattande undervisningsprogram. Han sände ut sina representanter att undervisa i alla judastäder. Bland dem var Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Netanel och Mikadja, leviterna Semania, Netanja, Sebadja, Asal, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia och Tob-Adonia och prästerna Elisama och Joram. De förde med sig Herrens lag till alla städer i Juda för att undervisa folket om den. Då kom fruktan för Herren över folken i grannländerna så att ingen av dem förklarade krig mot kung Josafat. Till och med en del filister kom med silver och betalade skatt till Juda. Araberna överlämnade 7700 baggar och 7700 bockar. Josafat blev allt mäktigare och han byggde befästningar och förrådsstäder över hela Juda och hade stora förråd överallt. I Jerusalem hade han en stor styrka placerad. 300 000 man från Juda under Adnas befäl, 280 000 under Johanan och 200 000 under Amasja, Sikris son, som erbjudit sig att stå till Herrens förfogande. Från Benjamin fanns 200 000 man med bågar och sköldar under den tappra Eljada och 180 000 under Josabad. Alla dessa tjänade kungen, utöver alla de som fanns ute i de befästa städerna över hela Juda. Kapitel 18. Men den rike och populära kung Josafat ingick en allians med kung Ahab i Israel genom att låta sin son gifta sig med dennes dotter. Några år senare reste Josafat till Samaria för att besöka kung Ahab, som ställde till en stor fest för honom och hans sällskap. Ahab lät slakta en mängd får och oxar till festen. Sedan frågade han kung Josafat om denne ville göra gemensam sak med honom och gå till anfall mot Ramot och Gilead. Naturligtvis vill jag det, svarade kung Josafat. Jag går med dig och mina trupper står till ditt förfogande. Men låt oss först fråga Herren till råds. Kung Ahab kallade då samman 400 000 av sina hedniska profeter och frågade dem: ska vi dra ut i strid mot Ramot och Gilead eller inte? De svarade: gå till anfall, för Gud kommer att ge er en stor seger. Men Josafat var inte nöjd. Finns det inte någon Herrens profet här i närheten som vi också kan fråga, undrade han. Jo, det finns en, men honom tycker jag inte om, för han profeterar bara olycka, kommenterade Ahab surt. Det är Mika, Jimlas son. Säg inte så, utbrast Josafat. Vi måste få höra vad han har att säga. Kungen i Israel kallade då till sig en av sina tjänstemän. Skynda dig och hämta hit Mika, Jimlas son, befallde han. De båda kungarna satt på sina troner i sin kungliga glans på en öppen plats i närheten av Samarias stadsport, och alla profeterna profeterade framför dem. En av dem, Sidkia, Kenanans son, gjorde för detta tillfälle horn av järn och förklarade: Herren säger att du ska stånga arméerna till döds med dessa horn. De andra höll med honom. Ja, dra upp till Ramot och Gilead med frimodighet, för Herren kommer att låta er segra, ropade de i korus. Mannen som gick för att hämta Mika berättade för honom vad som höll på att hända och vad alla profeterna hade sagt, nämligen att kriget skulle sluta med seger för kungen. Jag hoppas att du kommer att hålla med dem och ge kungen ett lyckosamt svar, försökte mannen. Men Mika svarade: jag svär vid Gud att vad han än säger, det kommer jag att säga. När han kom fram inför kungen frågade denna honom: Mika, ska vi dra ut i strid mot Ramot och Gilead eller inte? Och Mika svarade: det är klart att ni ska dra ut i strid. Det kommer att bli en klar seger för er. Hör här, sa kungen skarpt. Hur många gånger måste jag säga till dig att inte tala något annat än det Herren säger till dig? Då svarade Mika honom: I min syn såg jag hela Israel förskingrat uppe på berget som får utan herde, och Herren sa, deras herre har blivit dödad, skicka hem dem. Var inte det jag sa, utbrast Israels kung och vände sig till Josafat. Så där gör han varenda gång. Han profeterar aldrig något annat än olycka över mig. Hör här vad Herren mer har sagt till mig, fortsatte Mika. Jag såg honom på hans tron, omgiven av änglar på alla sidor. Herren sa, vem kan få kung Ahab att gå ut i strid mot Ramot i Gilead och bli dödad där? Det kom en hel del förslag, men till slut kom en ande fram inför Herren och sa, jag kan göra det. Hur tänkte du då bära dig åt? Frågade Herren honom. Han svarade, jag ska bli en lögnens ande i munnen på alla kungens profeter. Det kommer att fungera, sa Herren. Gå och gör så. Du ser alltså att Herren har lagt en lögnens ande i munnen på de här profeterna, för han har i själva verket beslutat raka motsatsen till vad de säger. Då gick Sidkia, Kenanens son, fram till Mika och slog honom i ansiktet. Din lögnare, skrek han. När lämnade Herrens ande mig för att tala till dig? Det ska du komma underfund med den dag du tvingas att gömma dig i det innersta rummet, svarade Mika. Arrestera den där mannen och för honom tillbaka till styresmannen Amon och till min son Joas, befallde Israels kung. Ge dem order att sätta honom i fängelse på vatten och bröd tills jag välbehållen har kommit tillbaka från striden. Mika svarade, om du kommer välbehållen tillbaka så har Herren inte talat genom mig. Sedan vände han sig till de andra och sa, kom ihåg vad jag har sagt. Israels kung och Judas kung ledde alltså sina arméer mot Ramot i Gilead. Ahab sa till Josafat, jag ska förklä mig så att ingen kan känna igen mig, men du kan bära din kungamantel. Nu hade Arams kung gett order till anförarna för stridsvagnarna att inte bry sig om någon annan än Israels kung. När de fick syn på kung Josafat från Juda i sin kungliga mantel satte de efter honom i tron att han var den de sökte. Men Josafat ropade till Herren om räddning och soldaterna insåg sitt misstag och lämnade honom i fred. Så snart de upptäckte att det inte var Israels kung slutade de alltså upp med att förfölja honom. Men någon sköt en pil på måfå mot de israelitiska trupperna och den träffade Ahab i en springa i rustningen. Se till att jag kommer bort härifrån, stönade han till mannen som körde vagnen. Jag är svårt sårad. Striden blev allt häftigare och kungen vände tillbaka, stödd av kuddar där han satt i sin vagn för att bekämpa arameerna. Men vid solnedgången dog han. Kapitel 19. När kung Josafat från Juda kom tillbaka hem oskad, gick profeten Jehu, Hananis son, ut för att möta honom. Menar du verkligen att du vill hjälpa de ogudaktiga och älska de som hatar Herren? Frågade han honom. Guds vrede är över dig, därför att du har gjort detta. Men det finns en hel del gott i dig, för du har skaffat bort alla avgudabilder över hela landet och försökt vara trofast mot Gud. Efter detta besökte inte Josafat Israel mer, utan höll sig i Jerusalem. Senare for han ut på nytt bland folket och reste från Beer-Seba upp till Efraims bergsbygd för att uppmana folket att tillbe sina förfäders Gud. Han utsåg domare i alla större städer över hela landet och gav dem följande uppmaningar. Se mycket noga till hur ni dömer. Det är Gud och inte jag som har tillsatt er. Han kommer att vara vid er sida och hjälpa er att skipa rättvisa i varje enskilt fall. Var noga med att inte fatta något annat beslut än det som Herren visar er. Domare i Guds tjänst får absolut inte vara orättvisa, partiska eller ta emot mutor. Josafat satte också upp domstolar i Jerusalem med leviter, präster och huvudmännen för olika familjer som domare. Och de fick följande instruktioner. Ni måste alltid handla gudfruktigt och ärligt. När något fall blir överlämnat till er från domarna ute i provinserna, vare sig det är fråga om mord eller brott mot lagarna eller Guds förordningar, så ska ni klargöra händelsen för dem och hjälpa dem att döma rättvist, så att inte Guds vrede kommer över er och över dem. Om ni gör på det sättet är ni fritagna från allt ansvar. Sedan utsåg han översteprästerna Maria till att vara högsta instans i alla ärenden som gällde brott mot Guds lag. Sebadja, Ismaels son, en stamledare i Juda, tillsatte han som högsta instans i allt som rörde brott mot kungen. Leviterna skulle vara deras medhjälpare. Var inte rädda när ni står upp för sanning och rätt. Gud ska vara med er, var hans slutord till dem. Kapitel 20. Sedan förklarade kungarna i Moab och Ammon och en del av maoniterna krig mot Josafat och folket i Juda, och Josafat fick följande rapport. En enorm armé marscherar mot dig från landet på andra sidan Döda havet, från Aram. Den befinner sig redan vid Hassason Tamar, som också kallas En-Gedi. Josafat blev ordentligt omskakad av dessa nyheter och bestämde sig för att be Herren om hjälp. Han befallde därför att allt folk i det juda skulle fasta i ånger och bön inför Gud. Folk kom till Jerusalem från hela landet för att be tillsammans med honom, och Josafat stod mitt ibland dem där de var samlade på templets nya förgård och bad. Herre, våra fäders Gud, den enda guden i himlen, härskaren över alla riken på jorden, du är stor och mäktig, vem kan stå emot dig? Var det inte du, vår Gud, som drev ut hedningarna här i landet när ditt folk kom hit? Gav inte du det här landet åt Abrahams ättlingar för evigt? Ditt folk bosatte sig här och byggde detta tempel åt dig i tro att de i tider av olycka, krig, pest eller hungersnöd skulle kunna stå här framför templet och inför dig som är i templet och ropa till dig i sin förtvivlan. Då skulle du höra dem och befria dem. Se nu vad arameerna från Ammon, Moab och Seirs bergsbygd gör. Du lät inte våra förfäder invadera deras områden när Israel lämnade Egypten, och därför gick vi runt dem och dödade dem inte. Se nu hur de lönar oss. Nu har de kommit för att driva ut oss ur det land som du har gett oss. O vår Gud, tänker du inte stoppa dem? Vi har ingen möjlighet att klara oss själva mot denna väldiga armé. Vi vet inte vad vi ska göra, men vi har våra ögon riktade på dig. När folket från alla delar av Juda stod där inför Herren med hela sina familjer, kom Herrens ande över Jahasiel, en levit och ättling till Asaf, som var son till Zakaria, son till Benadja, son till Jegiel, son till Matanja. Hör på mig, allt folk i Juda och Jerusalem, och även du, kung Josafat, utropade han. Herren säger, var inte rädda och bli inte förskräckta över denna väldiga armé. Striden är inte er utan Herrens. Gå till anfall mot dem imorgon. Ni kommer att träffa på dem vid Hassishöjden, vid slutet av den dal som öppnar sig ut mot Jeruels öken. Men ni kommer inte att behöva strida. Inta era ställningar och stå lugnt och stilla och se vad Herren ska göra för er, ni folk i Juda och Jerusalem. Var inte rädda och missmodiga. Gå dit ut imorgon, för Herren är med er. Då föll kung Josafat ner på marken med ansiktet mot jorden, och allt folk i Juda och Jerusalem gjorde detsamma och bad till Herren. Sedan reste sig några leviter av Kehats och Koras släkter upp och prisade och tackade Herren, Israels Gud, med hög röst. Tidigt följande morgon drog Juda armé ut i Tekoas öken. Inför uppbrottet talade Josafat till dem. Lyssna här till mig, ni folk i Juda och Jerusalem, sa han. Tro på Herren er Gud, så ska ni ha framgång. Tro på hans profeter, så ska allt gå väl. Efter att ha rådgjort med folkets ledare bestämde han att man skulle låta en kör leda marschen. De skulle sjunga, tacka Herren för hans barmhärtighet varar för evigt. I samma ögonblick som de började sjunga och prisa Herren lät Herren arméerna från Ammon, Moab och Seirs bergsbygd börja strida och förgöra varandra. Ammoniterna och Moabiterna vände sig först mot sina allierade från Seirs bergsbygd och dödade dem allesammans, och sedan vände de sig mot varandra. När Judas armé kom fram till det vakttorn som vette mot öknen fann de döda kroppar ligga på marken så långt ögat nådde, och inte en enda av deras fiender hade undkommit. Kung Josafat och hans folk gick sedan ut för att plundra kropparna och kom tillbaka lastade med pengar, mantlar och ädelstenar som de hade tagit från de döda. Det var så mycket att det tog dem 3 dagar att få med sig allt. Den fjärde dagen samlades de i lovsångsdalen, som det numera kallas, och prisade Herren. Sedan återvände de till Jerusalem med Josafat i spetsen, glada över att Herren på ett sådant märkligt sätt hade räddat dem undan fienden. De tågade in i Jerusalem till musik av harpor, lyror och trumpeter och fortsatte fram till templet. När de kringliggande kungarikerna fick höra att Herren själv hade stridit mot Israels fiender kom stor fruktan för Gud över dem. Och nu blev det lugn och ro i Josafats rike, för Gud hade gett honom fred. Josafat blev kung över Juda vid 35 års ålder och regerade 25 år i Jerusalem. Hans mor hette Asuba och var dotter till Sili. Han var en gudfruktig kung, precis som hans far Asa hade varit. Han försökte alltid följa Herrens befallningar och gjorde det med ett undantag. Han försummade att riva ner offerhusen på höjderna. Inte heller hade folket på allvar beslutat sig för att följa sina förfäders gud. Händelser från Josafats regering finns återgivna i Jehus, Hananis sons krönika, som ingår i Israels kungars krönika. I slutet av sitt liv ingick Josafat en allians med Ahasja, kungen i Israel, som var en ogudaktig man. I Esion Geber byggde de fartyg som skulle segla till Tarsis. Då profeterade Eliezer, Dodavahus son, mot Josafat och sa till honom: "Eftersom du har allierat dig med Ahasja, ska Herren låta ert företag gå i stöpet." Fartygen råkade ut för missöden och nådde aldrig fram till Tarsis. Kapitel 21. Josafat dog och blev begravd på kungarnas begravningsplats i Jerusalem, och Joram blev kung efter honom. Hans bröder, Josafats andra söner, hette Asarja, Jehiel, Zakaria, Asarjahu, Mikael och Sefatja. Josafat hade gett var och en av dem stora penningsummor och dyrbara ädelstenar som gåvor, och även överlämnat en del av de befästa städerna i Juda till dem. Men själva kungadömet gav han till Joram, eftersom denne var äldst. När Joram satt säkert på tronen dödade han alla sina bröder och andra tänkbara rivaler till makten. Han var 32 år gammal när han började regera, och han regerade i 8 år i Jerusalem. Men han var ogudaktig, precis som kungarna i Israel. Han var lika ogudaktig som Ahab, och han hade gift sig med en av Ahabs döttrar. Men Herren ville ogärna göra slut på Davids ätt, för han hade ingått ett förbund med David, som innebar att dennes ättlingar för alltid skulle sitta på tronen. Under Jorams regering gjorde kungen i Edom uppror och förklarade sig oberoende av Juda. Joram anföll honom med hela sin armé och alla sina vagnar. Edomiterna omringade honom, men han lyckades bryta sig igenom deras linjer under natten. Sedan den dagen har Edom fortsatt sitt uppror mot Juda. Libna gjorde också uppror, eftersom Joram hade vänt sig bort från Herren, sina förfäders gud. Joram lät nämligen också bygga offertempel på höjderna i Juda och förledde folket i Jerusalem att tillbe avgudar. Det var han som förförde folket till denna avgudadyrkan. Då skrev profeten Elia ett brev till Joram: "Herren, din förfader Davids gud, säger att du inte har följt de goda vägar din far Josafat vandrade på, och inte heller följt kung Asas vägar, utan varit lika ogudaktig som kungarna i Israel och fått folket i Jerusalem och Juda att tillbe avgudar, alldeles som på kung Ahabs tid. Du har också dödat dina bröder, som var bättre än vad du är. Därför kommer Herren att förgöra detta folk genom en svår katastrof. Dina barn, dina hustrur och allt vad du äger och har ska drabbas. Själv kommer du att råka ut för en invärtes sjukdom, och dina tarmar ska ruttna bort." Sedan fick Herren filisterna och araberna, som bodde in till etiopierna, att anfalla Joram. De marscherade mot Juda, gick över gränsen och tog med sig allt av värde från kungens palats, till och med hans söner och hustrur. Det var bara hans yngste son Ahasja som lyckades komma undan. Det var efter detta som Herren lät en obotlig tarmsjukdom drabba honom. Efter 2 års sjukdom föll hans inälvor ut, och han dog under fruktansvärda plågor. Man tände ingen eld för att hedra honom, som man brukade vid kungliga begravningar. Han var 32 år gammal när han började regera, och han regerade i 8 år i Jerusalem och dog utan att någon sörjde honom. Han begravdes i Jerusalem, men inte på den kungliga begravningsplatsen. Kapitel 22. Folket i Jerusalem valde Ahasja, Jorams yngste son, till kung. De arabiska rövarbanden hade ju dödat hans äldre söner. Ahasja var 22 år gammal när han besteg tronen, och han regerade i 1 år i Jerusalem. Hans mor hette Atalja och var ättling till Omri. Ahasja vandrade på samma ogudaktiga vägar som Ahab, och hans mor uppmuntrade honom till att göra allt möjligt ont. Ja, han var lika ogudaktig som Ahab, för Ahabs familj blev hans rådgivare efter hans fars död, och detta ledde honom i fördärvet. Det var också deras råd Ahasja följde när han ingick en allians med kung Joram i Israel, Ahabs son, som låg i krig med den arameiska kungen Hasael vid Ramot i Gilead. Ahasja tågade dit med sin armé för att gå med i striden. Kung Joram i Israel blev sårad och vände tillbaka till Israel för att få vård. Ahasja besökte honom, men detta visade sig vara ett ödesdigert misstag, för Gud hade bestämt sig för att straffa Ahasja för hans allians med Joram. Det var under detta besök som Ahasja gick ut tillsammans med Joram för att möta Jehu, Nimsis son, som Herren hade utsett till att göra slut på Ahabs ätt. Medan Jehu for fram och dödade Ahabs familj och vänner mötte han kung Ahasjas brors söner som hade varit hos Ahasja, och han dödade dem. Sedan sökte Jehu efter Ahasja, och hans män fann honom till sist i Samaria där han hade gömt sig. De tog honom med sig till Jehu som dödade honom. Men de gav honom en anständig begravning därför att han var sonson till kung Josafat, en man som i hänförelse hade tjänat Herren. Ingen av Ahasjas ättlingar kunde upprätthålla makten och efterträda honom som kung. När Atalia, Ahasjas mor, fick höra att hennes son var död bestämde hon sig för att ta livet av hela kungafamiljen och själv överta tronen. Men Joas, som var yngst, blev räddad av Josabet, som var kung Ahasjas syster, och hon gömde honom och hans sköterska i ett sovrum. Josabet var dotter till kung Joram och gift med prästen Jojada. Joas hölls gömd av dem i templet i 6 år medan Atalia regerade som drottning. Kapitel 23. I drottning Ataljas 7:e regeringsår fattade prästen Jojada mod och sammankallade vissa arméofficerare till en hemlig överläggning. Det var Asarja, Jerohams son, Ismael, Johanans son, Asarja, Obeds son, Maaseja, Adadjas son och Elisafat, Sikris son. Dessa män reste i hemlighet ut över hela landet för att berätta om Jojadas planer för leviterna och familjernas huvudmän och uppmanade dem att komma till Jerusalem. Där svor de trohet mot den unge kungen, som fortfarande fanns gömd i templet. Nu är tiden inne för kungens son att inta tronen, sa Jojada. Herrens löfte, att en ättling till kung David ska vara kung, kommer att bli verklighet igen. Så här ska ni göra. En tredjedel av er, präster och leviter, som tjänstgör på sabbaten, ska bevaka alla dörrar. En tredjedel ska gå över till palatset och en tredjedel ska finnas vid nedre porten. Alla andra måste stanna på templets yttre förgård. Bara präster och leviter i tjänst får gå in i själva templet, eftersom bara de är invigda för detta. Ni leviter ska utgöra kungens livvakt. Håll era vapen i beredskap och döda alla obehöriga som går in i templet. Och håll er nära kungen vad som än händer. Alla gjorde som de blivit beordrade av Jojada. Var och en av de 3 ledarna anförde sin del av de präster som infunnit sig till tjänst på sabbaten och av de som avslutade sitt arbetspass, för överste prästen Jojada lät dem inte gå hem. Sedan såg Jojada till att arméofficerarna fick spjut och sköldar i händerna, vapen som hade tillhört kung David och funnits förvarade i templet. De beväpnade officerarna bildade kedja runt kungen, från ena sidan till den andra framför templet och runt altaret på den yttre förgården. Sedan förde de ut den lille prinsen, satte en krona på hans huvud, gav honom Guds lag och utropade honom till kung. Länge leve kungen! Ljöd ropet, när Jojada och hans söner smorde honom. När drottning Atalia hörde all uppståndelse och de höga leveropen för kungen, rusade hon iväg till templet för att se vad som stod på. Där fick hon se kungen stå vid en pelare som brukade vara kungens plats i templet. Officerarna och trumpeterna och folk från hela landet fanns runt honom. Folket jublade och prästerna lät trumpeterna ljuda. Sångarna och musikanterna ledde folket i lovsång. Då rev Atalia sönder sina kläder och ropade, förräderi, förräderi! För ut henne och döda henne, ropade prästen Jojada till officerarna. Men gör det inte här i templet och döda alla som försöker rädda henne. Folkmassan öppnade väg för dem så att de kunde föra ut Atalia och de dödade henne vid palatsets stallar. Sedan upprättade Jojada ett förbund mellan sig, kungen och folket, att de skulle tillhöra Herren. Folkmassan rusade därefter över till Baals tempel, rev ner det och bröt sönder alla altaren av gudabilder. Mattan, Baals präst, dödades framför altaret.
Jojada utsåg sina levitiska präster som vakter och till att bära fram brännoffer åt Herren, som det var föreskrivet i Moses lag. Och han gjorde samma indelning av den levitiska släkten som kung David hade gjort. Alla sjöng av glädje medan de arbetade, och vakterna vid tempelporten såg till att allt som inte var helgat och alla obehöriga personer hölls utanför templet. Sedan ledde officerarna, furstarna, styresmännen och allt folket ut kungen från templet till palatset via överporten och satte honom på tronen. Alla i hela landet var glada och tacksamma, och staden fick lugn och ro nu när drottning Atalja var död. Kapitel 24. Joas var bara 7 år gammal när han blev kung, och han regerade i 40 år i Jerusalem. Hans mor hette Sibja och var från Berseba. Joas gjorde allt för att behaga Herren så länge prästen Jojada levde. Denne valde 2 hustrur åt honom, och med dem fick han söner och döttrar. En tid senare beslutade Joas att reparera templet och sammankallade präster och leviter för att ge dem order. Gå runt till alla städer i Juda och samla in de pengar som årligen ska tas upp för templets underhåll. Vänta inte, utan börja omedelbart. Men leviterna gjorde sig ingen brådska. Då kallade kungen till sig översteprästen Jojada och frågade honom: "Varför har du inte bett leviterna gå ut och samla in tempelskatten från Judas städer och från Jerusalem? Dessa skatter som är föreskrivna av Guds tjänare Mose måste drivas in så att templet kan repareras." De som hade stått på den ogudaktiga Ataljas sida hade låtit templet förfalla, och allt som var helgat åt Gud hade flyttats över till Baals tempel. Kungen befallde att man skulle tillverka en kista och sätta den utanför tempelporten. Sedan gick en befallning ut till alla städer i Juda och över hela Jerusalem, i vilken folket uppmanades att ge Herren den skatt som Guds tjänare Mose hade pålagt Israel. Alla, både ledare och allmänhet, bidrog med glädje till detta ändamål, och kistan fylldes gång på gång. Leviterna bar då kistan till de särskilda granskningsmän som skulle räkna pengarna. Kungen och Jojada gav pengarna till de män som var ansvariga för reparationerna, så att de kunde anställa stenhuggare, timmermän, smeder och gjutare för arbeten i järn och koppar. På så sätt fortsatte arbetet, och templet sattes i stånd efter hand. Man återställde det till dess tidigare utseende och förstärkte det. När allt var avslutat bar man fram pengarna som var över till kungen och Jojada, och det blev bestämt att man för dem skulle göra guld- och silverföremål, rökelsekärl och olika tillbehör till att användas vid offren. Så länge prästen Jojada levde bar man regelbundet fram brännoffer. Jojada blev mycket gammal och dog vid 130 års ålder. Han begravdes bland kungarna i Davids stad, eftersom han hade gjort så mycket gott för Israel, för Gud och för templet. Men efter Jojadas död kom ledarna i Juda till kung Joas och förmådde honom att överge sina förfäders gud och hans tempel för att istället börja tillbe avgudar. Då kom Guds vrede över Juda och Jerusalem än en gång. Men trots att Gud sände profeter för att föra dem tillbaka till Herren, så ville folket inte lyssna. Då kom Guds ande över Sakarja, prästen Jojadas son. Han kallade samman folket och inför dem alla sa han: "Gud vill veta varför ni är olydiga mot honom och hans befallningar. Eftersom ni handlar som ni gör kommer ni att misslyckas med allt. Ni har övergett Herren och nu har han övergett er." Ledarna försökte då döda Sakarja, och till slut gav kung Joas själv order om det. Man stenade honom till döds på templets förgård. Kung Joas tänkte inte på hur lojal och trogen Sakarjas far Jojada hade varit mot honom, utan lät döda hans son. Sakarjas sista ord innan han dog var: "Herre, se vad de gör och gör dem ansvariga." Några månader senare kom den arameiska hären mot Juda och Jerusalem. Folkets ledare dödades och krigsbytet skickades till kungen i Damaskus. Det var bara en mindre styrka som hade anfallit, men Herren lät dem besegra Judas mäktiga armé därför att folket hade övergett Herren, sina förfäders gud. På det sättet verkställde Gud domen över Joas. När arameerna drog sig tillbaka låg Joas svårt sårad. Då beslutade sig hans närmaste män för att döda honom, därför att han hade gett orden om att stena Sakarja, prästen Jojadas son. De dödade honom där han låg försvarslös i sin säng. Joas begravdes i Davids stad, men inte på kungarnas begravningsplats. De som sammansvurit sig mot kungen var Sabad, son till ammonitiskan Simeat, och Josabad, son till moabitiskan Simrit. Om Joas söner och profetiorna över honom och om templets renovering finns att läsa i kungarnas krönika. När Joas dog blev hans son Amasja kung efter honom. Kapitel 25. Amasja var 25 år när han blev kung, och han regerade i 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Joadan och var från Jerusalem. Han gjorde det som var rätt inför Herren, även om det inte alltid var helhjärtat. När Amasja väl var insatt i sitt ämbete dödade han de män som mördat hans far, men han skonade deras barn på Herrens befallning i Moses lag, som säger att föräldrarna inte ska dö för barnens synder och inte heller barnen för föräldrarnas, utan att var och en ska svara för sin egen synd. Amasja organiserade också armén och delade in Judas och Benjamins stammar familjevis med ledare för var och en. Vid en mönstring av alla som var 20 år eller äldre fann man att det fanns 300 000 stridsdugliga män som kunde hantera spjut och sköld. Dessutom skaffade Amasja sig 100 000 legosoldater från Israel för en summa av 100 talenter i silver. Men då kom en profet med ett budskap från Herren. Amasja, använd inga soldater från Israel, för Herren är inte med dem. Om du låter dem gå med dina trupper i strid kommer du att bli besegrad hur bra ni än kämpar, för Gud har makt att både hjälpa och skälpa. Men pengarna, jämrade sig Amasja. Hur ska det gå med dem? Profeten svarade, Herren har makt att ge dig mycket mer än så. Amasja skickade alltså hem legosoldaterna igen till Efraim, och de gav sig iväg kokande av ilska över förolämpningen. Men Amasja tog mod till sig och ledde sin armé till Saltdalen och dödade där 10 000 man från Seir. Ytterligare 10 000 togs till fånga. De fördes upp på en klippavsats och störtades över kanten så att de krossades mot stenblocken nedanför. Under tiden anföll de legosoldater som blivit tillbakaskickade flera av Judas städer i trakten av Bethoron och Samaria. De dödade 3 000 och tog med sig ett stort byte. När kung Amasja vände tillbaka efter att ha slagit edomiterna förde han med sig avgudar som tagits från folket i Seir. Han satte till och med upp dem som sina egna gudar, bad till dem och tände rökelse till dem. Detta gjorde att Herren blev mycket vred, och han sände en profet till Amasja som frågade, varför ber du till gudar som inte ens kunde rädda sitt eget folk undan dig? Där blev du min rådgivare, svarade kungen. Sluta genast, annars ska jag döda dig. Profeten gick därifrån, men han gav kungen denna varning. Jag vet att Gud har bestämt sig för att förgöra dig, därför att du har tillbett dessa gudar och inte lyssnat till mitt råd. Kung Amasja i Juda följde sedan sina rådgivares uppmaning och förklarade krig mot kung Joas i Israel, Joahas son och Jehus sonson. Kung Joas svarade med denna liknelse. På Libanons berg fanns det en tistel som sa till en seder, ge din dotter till hustru åt min son. Just då kom ett vilddjur och trampade ner tisteln. Du är väldigt stolt över att du har erövrat Edom, men jag råder dig att stanna hemma och inte befatta dig med mig, för då kommer du och hela Juda att råka illa ut. Men Amasja ville inte höra på detta, för Gud planerade att förgöra honom, därför att han hade tillbett Edoms gudar. Då attackerade Joas, och arméerna möttes i Betsemes i Juda. Juda blev besegrat, och trupperna flydde. Kung Joas i Israel tog den besegrade kung Amasja till fånga och förde honom till Jerusalem. Där gav han order om att 200 meter av tempelmuren skulle brytas ner från Efraimsporten till hörnporten. Han bar ut alla skatter och guldkärl från templet som stod under Obed-Edoms familjs vård, liksom alla skatter från palatset. Han tog också gisslan innan han återvände med allt sammans till Samaria. Men kung Amasja i Juda överlevde kung Joas i Israel med 15 år. Händelser under kung Amasjas regering finns återgivna i Judas och Israels kungars krönika. Där står också hur Amasja vände sig bort från Gud, hur hans folk sammansvor sig mot honom i Jerusalem och hur han flydde till Lakis, dit folket förföljde honom och dödade honom. De tog hans döda kropp och förde den tillbaka med häst till Jerusalem och begravde den på den kungliga begravningsplatsen. Kapitel 26. Folket i Juda krönte sedan den 16-åriga Ussia till sin nye kung. Efter sin fars död byggde han upp staden Elot och lade den på nytt under Juda. Sammanlagt regerade han 52 år i Jerusalem. Hans mor hette Jekilja och var från Jerusalem. Ussia följde i sin far Amasjas fotspår och var en god kung. Medan Sakarja levde var Ussia alltid angelägen att behaga Gud. Sakarja undervisade Ussia om Guds vägar. Så länge kungen sökte Guds vilja hade han framgång. Ussia förklarade krig mot filisterna, intog städerna Gat, Jabne och Astod och bröt ner dess murar. Sedan byggde han nya städer i området kring Astod och i andra delar av filisternas land. Gud hjälpte honom inte bara med hans krig mot filisterna, utan också i hans strider mot araberna från Gurbal och i kriget mot maoniterna. Ammoniterna betalade årlig skatt till honom, och ryktet om honom spred sig ända till Egypten, för han var mycket mäktig. Ussia byggde befästa torn i Jerusalem, vid hörnporten och dalporten och vid murens hörn. Han byggde också befästningar i öknen och flera vattenreservoarer, för han hade stora boskapsjordar i dalarna och på slätterna. Han var en man som tyckte om åkerbruk och hade många gårdar och vingårdar, både på bergsluttningarna och i de bördiga dalarna. Han hade en vältränad och välorganiserad armé, till vilken männen inkallades efter en mönstring, som armésekreteraren Jeguel och hans medhjälpare Maaseia gjorde. Överbefälhavare var Hanania. Huvudmännen för släkterna var 2600 till antalet. Under deras befäl fanns en armé på 307 500 man, beredda att i strid försvara sin kung. Ussia försåg hela armén med sköldar, spjut, hjälmar, pansar, bågar och slungstenar. I Jerusalem lät han göra krigsredskap, konstruerade av skickliga män. De användes för att skjuta pilar och stenar från tornen och bröstvärnen. Ryktet om Ussia spreds vitt och brett, och Herren gjorde honom mycket mäktig. Men makten gjorde honom högmodig och ledde senare till hans fall. Han syndade mot Gud genom att gå in i det heliga i templet och personligen tända rökelse på altaret. Överste prästen Asarja gick in efter honom med 80 andra modiga präster och befallde honom att gå ut därifrån. "Det är inte tillåtet för dig, Ussia, att tända rökelse", förklarade de. "Det är bara prästerna, Arons söner, som får utföra den uppgiften, de som är helgade för detta. Gå ut, för du har begått ett brott, och Herren kan inte acceptera detta." Ussia blev arg och vägrade ställa ifrån sig rökelsekaret han höll i. Mitt under sitt raseriutbrott drabbades han av spetälska. När Asarja och de andra såg detta tvingade de ut honom. Men då insåg Ussia också själv vad Herren hade gjort med honom och var angelägen att komma därifrån så snabbt som möjligt. Kung Ussia förblev spetälsk ända till sin död och bodde avskild från andra människor och från templet. Hans son Jotam blev hans ställföreträdare och förde befälet i palatset och dömde över folket i landet. Om Ussias regering, från början till slut, finns att läsa i profeten Jesajas bok, Amos son. När Ussia hade dött blev han inte begravd bland sina förfäder, utan på ett fält i närheten på grund av att han varit spetälsk. Hans son Jotam blev ny kung i landet. Kapitel 27. Jotam var 25 år gammal när han blev kung i Jerusalem, och han regerade där i 16 år. Hans mor hette Jerusa och var dotter till Sadok. Han följde sin fars goda exempel, men han syndade inte som Ussia gjort genom att bränna rökelse i templet. Men folket fortsatte med sina ogudaktiga handlingar. Jotam byggde upp övre porten i templet och även murarna på höjden, där templet var beläget. Han byggde städer i berglandskapet i Juda och anlade befästningar och torn på de skogklädda höjderna. Hans krig mot ammoniterna var så framgångsrikt att han under de följande 3 åren fick en årlig skatt på 100 talenter i silver, cirka 3,75 ton, 10 000 säckar vete och 10 000 säckar korn av dem. Han blev mycket mäktig, därför att han var noga med att vandra på Herrens vägar. Allt övrigt som är att säga om hans liv, hans krig och annat han företog sig finns att läsa Israels och Juda kungars krönika. Jotam började sin regering när han var 25 år gammal och regerade i 16 år i Jerusalem. När han hade dött blev han begravd i Jerusalem och hans son Ahas blev kung efter honom. Kapitel 28. Ahas var 20 år när han blev kung och han regerade i 16 år i Jerusalem. Men han var en ogudaktig kung och inte som sin förfader kung David. Han följde nämligen Israels kungars exempel och tillverkade avgudar för att kunna tillbe balerna. Han for också ut till Hinnoms dal och tände rökelse till avgudarna där, och han offrade till och med sina egna barn i eld, precis som de hedniska folk som blev utkastade ur landet av Herren för Israels skull. Ja, han offrade och tände rökelse överallt på höjderna och under alla stora träd. Detta var anledningen till att Herren Gud tillät kungen i Aram att besegra honom och föra bort en stor del av befolkningen till Damaskus. Trupper från Israel orsakade honom också stora problem och dödade ett stort antal av hans soldater. På en enda dag dödades 120 000 av Ahas soldater av en armé ledd av Peka, Remaljas son. Det skedde därför att de hade vänt sig bort från Herren, sina förfäders Gud. Sedan dödade Sikri, en tapper krigare från Efraim, kungens son Maaseia, Asrikam, den ansvarige för palatset, och Elkana, kungens närmaste man. Trupperna från Israel tog också 200 000 kvinnor och barn från Juda som fångar och dessutom ett mycket stort byte som de förde med sig till Samaria. Men Herrens profet Oded fanns i Samaria, och han gick ut för att möta israeliterna när de kom tillbaka. Hör på, utropade han. Herren era förfäders Gud var arg på Juda och lät er besegra dem, men ni har anställt en massaker på dem utan förbarmande, och detta har nått ända upp till himlen. Ni tänker väl inte göra dessa människor från Juda och Jerusalem till slavar? Har inte ni också genom detta syndat mot Herren er Gud? Lyssna till mig och låt era släktingar vända tillbaka hem, för nu har Herrens vrede kommit över er. Några av de mest framstående ledarna i Efraim kom också med invändningar. Det var Asarja, Johanans son, Berekja, Mesilemots son, Hiskia, Salums son och Amasa, Hadlais son. Ni kan inte föra hit dessa fångar, förklarade de. Om ni gör det kommer Herren att vända sig mot oss, och denna synd blir lagd till många andra vi gjort oss skyldiga till. Vi har nog med bekymmer med vårt förhållande till Gud som det är. Krigsfolket överlämnade då fångarna och byte till styresmännen, så att de skulle få besluta om vad man borde göra. De lät dela ut kläder från krigsbytet till de kvinnor och barn som behövde det. De gav dem skor, mat och vin. De gamla och sjuka sattes på åsnor och fördes tillbaka till sina familjer i Jeriko, palmstaden. Vid den tiden bad kung Ahas i Juda den assyriske kungen att bli hans allierade i ett krig mot Edom. Edomiter hade nämligen gått in i Juda och tagit många bland folket som slavar. Samtidigt invaderade filisterna städer på låglandet och i Negev. De hade redan intagit Betsemes, Ajalon, Gederot, Soko, Timna och Gimso med kringliggande byar. Herren ville nämligen förutmjuka Juda på grund av kung Ahas olydnad mot Herren. Men tillegat Pilneeser, kungen i Assyrien, blev bara till besvär istället för en hjälp mot fienden. Att Ahas hade gett honom guld från templet och skatter från palatset spelade ingen roll. Under denna tid av motgång blev kung Ahas allt mer trolös mot Herren. Han offrade till de gudar som folket i Damaskus tillbad och trodde att det skulle hjälpa. Om de kunde hjälpa mina fiender, kanske de kan hjälpa mig också om jag offrar till dem, tänkte han. Men det blev istället både hans och folkets undergång. Kungen tog bort guldkärlen från templet och stängde dörrarna dit så att ingen kunde tillbe där. Istället lät han göra hedniska altaren i varje gathörn i Jerusalem. Han gjorde likadant i alla Judas städer och drog på så sätt Herrens, sina förfäders Guds vrede över sig. Om hans liv och regering finns att läsa i Judas och Israels kungars krönika. När kung Ahas hade dött begravdes han i Jerusalem, men inte i de kungliga gravarna. Hans son Hiskia blev kung efter honom. Kapitel 29. Hiskia var 25 år gammal när han blev kung över Juda, och han regerade i 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abia och var Sakarias dotter. Hans regeringstid var god i Herrens ögon, precis som hans förfader Davids hade varit. I första månaden av Hiskias första regeringsår öppnade han på nytt dörrarna till templet och reparerade dem. Han kallade sedan samman prästen och leviterna till ett möte på den öppna platsen öster om templet och talade till dem. Lyssna till mig, alla leviter. Helga er och helga det tempel som är byggt åt Herren, era förfäders Gud. Rensa ut allt orent ur det. Våra förfäder har nämligen begått en svår synd inför Herren, vår Gud, då de övergav Herren och hans tempel och vände det ryggen. De stängde dörrarna, släckte ljusstakarna, försummade att tända rökelse och att bära fram brännoffer. Därför har Herrens vrede kommit över Juda och Jerusalem. Han har låtit oss bli avskydda och föraktade. Våra föräldrar har dödats i krig och våra söner, döttrar och hustrur är i fångenskap på grund av allt detta. Nu vill jag att vi ska förnya förbundet med Herren Israels Gud så att hans vrede viker från oss. Mina barn, missköt inte era uppgifter längre, för Herren har utsett er till att vara inför honom, att tjäna honom och tända rökelse åt honom. Många leviter lyssnade till hans vädjan och började arbeta. Bland dem Mahat, Amasias son, och Joel, Asarias son, från Kehats släkt, Kis, Abdis son, och Asarja, Jehalelels son, från Meraris släkt, Joa, Simmas son, och Eden, Joas son, från Gersons släkt, Simri och Jeguel, från Elisafans släkt, Sakarja och Matania från Asafs släkt, Jehuel och Simei från Hemans släkt och Semadja och Usiel från Jedutuns släkt. Alla dessa samlade nu sina bröder och renade sig och började rensa upp i templet som kungen på Herrens vägnar hade befallt dem. Prästerna renade templets inre och bar ut allt orent i förgården och sedan vidare till bäcken Kidron. Allt detta hade börjat den första dagen i månaden, och efter 8 dagar hade de hunnit fram till ingången. Sedan tog det ytterligare 8 dagar att göra ordning templets inre. Hela arbetet tog alltså 16 dagar. Sedan gick de till palatset och rapporterade för kung Hiskia. Nu har vi rensat hela templet och brännofferaltaret med alla dess tillbehör och även bordet för skådebröden och dess tillbehör. Dessutom har vi hämtat tillbaka och helgat alla de föremål som kung Ahas tog bort när han stängde templet. De finns nu vid Herrens altare. Tidigt nästa morgon gick kung Hiskia till templet tillsammans med stadens ämbetsmän. De tog 7 unga tjurar, 7 baggar, 7 lamm av hankön och 7 bockar som ett syndoffer för folket och templet. Hiskia gav prästerna, Arons söner, order om att offra allt detta på Herrens altare. De slaktade tjurarna och prästerna tog blodet och stänkte det på altaret. Sedan slaktade de baggarna och stänkte deras blod på altaret, och på samma sätt gjorde de med lammen. Bockarna till syndoffret fördes därefter fram inför kungen och hans ämbetsmän, som alla lade sina händer på dem. Prästerna slaktade djuren och göt ut ett syndoffer av djurens blod på altaret till försoning för hela Israel, precis som kungen uttryckligen hade befallt. Hiskia organiserade leviterna i templet och försåg dem med cymbaler, lyror och harpor. Detta var i överensstämmelse med Davids och profeterna Gads och Natans föreskrifter, som de fått från Herren. Leviterna stod beredda med sina instrument och prästerna med trumpeter. När Hiskia gav order om att brännoffret skulle läggas på altaret började lovsången ackompanjerad av alla instrument. Under hela ceremonin tillbad alla Herren, sångarna sjöng och trumpeterna spelade. Efter offret böjde sig kungen och hans medhjälpare i tillbedjan inför Herren. Kung Hiskia uppmanade leviterna att prisa Herren med några av Davids och profeten Asafs salmer. De tillbad, sjöng och prisade Herren under stor glädje. Reningsceremonin är över. För nu fram era slaktoffer och lovoffer, sa Hiskia. Folk från alla delar av landet bar då fram sina slaktoffer och lovoffer, och de som av hjärtat ville det bar också fram brännoffer. Sammanlagt var det 70 tjurar, 100 baggar och 200 lamm till brännoffren. Allt som allt offrades 600 tjurar och 3000 får och getter. Men det fanns inte tillräckligt många präster för beredningen av brännoffren, så deras bröder leviterna hjälpte dem tills fler präster hunnit rena sig för tjänst, för leviterna hade varit ivrigare än prästerna att förbereda sig. Det fanns ett överflöd av brännoffer och vanliga drickoffer och många tackoffer. På detta sätt blev templet återupprättat så att man kunde offra där. Hiskia och allt folket var lyckliga över att Gud så snabbt hade hjälpt dem med allt detta. Kapitel 30. Kung Hiskia sände nu ett meddelande till hela Israel, Juda, Efraim och Manasse, i vilket han inbjöd alla att komma till templet i Jerusalem för att fira påsken. Kungen, hans medhjälpare och församlingen i Jerusalem hade bestämt att man den här gången skulle fira påsken en månad senare än vanligt. Skälet till detta var att inte tillräckligt många präster hunnit rena sig och att det var svårt att på så kort varsel hinna samla hela folket. Kungen och hans rådgivare var helt överens om detta. De skickade ut en befallning om påskfirandet över hela Israel, från Dan ända till Beerseba, och inbjöd alla. Man hade inte tidigare firat högtiden så allmänt som det var föreskrivet. Kurirer sändes ut över hela Israel och Juda med en inbjudan. Kom tillbaka till Herren, Abrahams, Isaks och Israels Gud, så att han vänder tillbaka till oss, som har lyckats komma undan den assyriske kungen. Var inte som era föräldrar och bröder, som syndade mot Herren, sina förfäders Gud, och råkade i stor nöd. Var inte så hårdhjärtade som dem, utan överlämna er åt Herren och kom till hans tempel, det som han har helgat åt sig för evig tid. Tjäna Herren, er Gud, så att hans vrede viker bort från er. Om ni vänder er till Herren igen, kommer era bröder och era barn att bli behandlade väl i sin fångenskap, och de ska få möjlighet att vända tillbaka till sitt land. Herren er Gud är full av godhet och barmhärtighet, och han ska inte vända sitt ansikte från er om ni vänder tillbaka till honom. Budbärarna for från stad till stad genom hela Efraim och Manasse ända till Sebulon. Men för det mesta blev de mottagna med hånskratt. Några från Asers, Manasses och Sebulons stammar ödmjukade sig trots allt inför Herren och kom till Jerusalem. Men i Juda kände hela folket en stark längtan att lyda Herrens befallningar, precis som kungen och hans ämbetsmän hade uppmanat dem till. Följden blev att oerhört många samlades i Jerusalem till påskfirandet. De rev ner alla hedniska altaren i Jerusalem, slog sönder rökelsealtarna och kastade dem i Kidrons dal. Den 14:e dagen i andra månaden slaktade man påsklammen. Då skämdes prästen och leviterna för att de inte hade varit mer engagerade och renat sig och burit fram brännoffer i templet. De intog sina platser, som gudsmannen Mose föreskrivit i sin lag, och prästerna stänkte det blod som de fått av leviterna på altaret. Eftersom många av dem som kom från Efraim, Manasse, Isaskar och Sebulon var orena och inte hade gått igenom reningsceremonin, slaktade leviterna påsklammen i deras ställe. Sedan bad kung Hiskia för dem, och de tilläts att äta påskmåltiden, fastän detta egentligen var i strid med Guds föreskrifter. Men Hiskia sa, Herren ska i sin nåd förlåta var och en som bestämmer sig för att följa honom, även om reningen för ceremonin inte blivit utförd i tid. Herren hörde Hiskias bön och gick folket till mötes. Man firade påsken i Jerusalem i 7 dagar under stor glädje, medan leviterna sjöng inför Herren till musik. Kung Hiskia berömde dem för deras goda insats i firandet. Under 7 dagar åt de sin del av offren och prisade Herren, sina förfäders Gud. Man bestämde sig för att fortsätta firandet i ytterligare 7 dagar. Kung Hiskia gav folket 1000 tjurar och 7000 får och getter till offren. Och folkets ledare bidrog med 1000 tjurar och 10000 får och getter. En stor grupp präster hade nu renat sig till tjänst. Folket i Juda gladde sig tillsammans med präster, leviter, främlingar och alla som kom från Israel. Jerusalem hade inte varit med om en sådan högtid sedan Salomos, kung Davids sons dagar. Prästen och leviterna välsignade folket, och Herren hörde deras böner från sin boning i himlen. Kapitel 31. När högtiden var över började en intensiv kampanj mot avgudadyrkan i landet. De som varit i Jerusalem under påskfirandet gick till städerna i Juda, Benjamin, Efraim och Manasse och rev ner avgudaltaren, slog sönder obelisker och förstörde alla kultplatser för avgudadyrken. Sedan vände alla tillbaka hem. Hiskia organiserade nu prästerna och leviterna i tjänstgöringsgrupper som skulle bära fram brännoffer och tackoffer och prisa och tacka Herren. Han gav också personligen en gåva bestående av djur till de dagliga brännoffren morgon och kväll, liksom till regelbundna sabbatshögtider och nymånadsfester och andra årliga högtider som var föreskrivna i Guds lag. Dessutom befallde han folket i Jerusalem att ge det föreskrivna till prästerna och leviterna, så att dessa helt kunde ägna sig åt de uppgifter som krävdes enligt Guds lag. Så snart denna order gick ut handlade folket och kom med det första från sina skördar av säd, vin, olivolja, honung och allt annat, en tiondel av allt, så som det var föreskrivet i Guds lag. De som bodde ute på landsbygden i Juda, i närheten av Jerusalem, förde med sig en tiondel av sin boskap och sina får och av allt annat som skulle ges och lade det i stora högar. Man började under den tredje månaden och fortsatte ända fram till den sjunde. När Hiskia och hans ämbetsmän kom och fick se högarna, prisade de Herren och hans folk. Varifrån har allt det här kommit? Frågade Hiskia prästerna och leviterna. Överste prästerna Sarja från Sadoks släkt svarade: Detta är tiondet. Vi har ätit av detta i många veckor, och ändå är allt det här kvar, för Herren har välsignat sitt folk. Då beslutade Hiskia att göra ordning för rådsrum i templet, och allt det som givits fördes in i Herrens hus. Leviten Konanja fick ansvaret för detta förråd tillsammans med sin bror Simei, och medhjälpare var Jehiel, Asasja, Nahat, Asal, Jeremot, Josabad, Eliel, Ismakja, Mahat och Benadja. Kung Hiskia och översteprästen Asarja hade utsett dessa män. Leviten Kore, Jimnas son, som vaktade östra porten, fick ansvar för att offren delades ut till prästerna. Eden, Minjamin, Jesua, Semadja, Amarja och Sekanja var trogna medhjälpare till honom ute i de olika städerna. De delade ut gåvorna till prästfamiljerna utan anseende till rang och värdighet. Dessutom fick varje man och varje pojke över 3 års ålder som fanns med i släktregistret sin del. Var och en som fick komma in i templet för att göra tjänst enligt ordningen för sin familj. Likaså fick varje präst som representerade sin familj och varje levit över 20 år som hade föreskrivna uppgifter i templet sin del. Alla fick sitt. Barn, kvinnor, söner och döttrar. Ja, alla som fanns med i släktregistren. De utvalda männen var mycket noggranna i uppgiften att fördela tiondet bland präster och leviter. Vad gäller de präster som bodde i byarna eller utanför städerna så fick de sin föreskrivna del av män särskilt utvalda för uppgiften. Alla som fanns med i leviternas släktregister fick sin del. På så sätt ordnade kung Hiskia med utdelningen över hela Juda, och han gjorde det som var rätt i Herrens, hans Guds ögon. Hans avsikt var att skapa respekt för templet och lagen och för ett gudfruktigt liv. På grund av sin inställning gjorde Herren honom mycket framgångsrik. Kapitel 32. Trots Hiskias trogna arbete för Herren blev han angripen av kung Sanherib av Assyrien, som belägrade Judas städer i tanke att erövra dem. När det stod klart att Sanherib tänkte anfalla Jerusalem sammankallade Hiskia sina furstar och ämbetsmän till krigsråd och det bestämdes att man skulle täppa igen alla källor som låg utanför staden. Ett stort arbetslag organiserades för detta och de dämde också upp den bäck som rann genom trakten. Varför skulle kungen av Assyrien hitta vatten när han kommer hit, sa man. Hiskia arbetade hårt med att reparera murarna där de var bristfälliga och byggde till och med upp dem där de var nedbrutna. För att ytterligare öka säkerheten byggde han en andra mur utanför den första, befäste terrasserna vid Sions borg och lät tillverka en mängd vapen och sköldar. Han satte en hel armé på fötter och utsåg officerare som han sammankallade på den öppna platsen vid stadsporten. I ett tal till dem försökte han stärka deras mod. Var starka och modiga och var inte rädda för kungen i Assyrien och hans väldiga armé. För den som är med oss är större än den som är med honom. Kungen har en stor armé, men den består av vanliga människor, medan vi har Herren, vår Gud, som strider för oss. När de hörde detta fick de alla nytt mod. Kung Sanherib i Assyrien skickade sändebud till kung Hiskia och invånarna i Jerusalem, medan han fortfarande belägrade Lakis och lät säga: Kung Sanherib i Assyrien hälsar och säger, tror ni att ni kan överleva min belägring av Jerusalem? Kung Hiskia försöker få er att begå självmord genom att stanna kvar i staden. Ni kommer att dö av hunger och törst. Tro honom inte när han säger att Herren er Gud ska befria er från kungen i Assyrien. Ni inser väl att det var Hiskia som förstörde alla avgudar och befallde Juda och Jerusalem att använda bara det som finns i templet till att tända rökelse på. Ni vet väl att jag och mina företrädare på Assyriens tron aldrig har misslyckats med att besegra något enda av de folk vi anfallit. Och inget folks gudar har kunnat göra det minsta för att rädda dem. Nämn bara ett enda tillfälle när någon, någonstans kunnat stå emot oss. Vad är det som får er att tro att er gud skulle kunna lyckas bättre? Låt inte Hiskia lura er. Tro inte på honom. Ingen gud i något land har någonsin kunnat rädda sitt folk från mig eller mina föregångare. Varför skulle då er gud kunna göra det? På detta sätt hädade sändebuden Herren Gud och hånade hans tjänare Hiskia genom sina förolämpningar. Kung Sanherib skickade också flera andra brev där han hädade Herren, Israels Gud. Alla andra länders gudar misslyckades med att rädda sina folk från min hand och Hiskias Gud kommer också att misslyckas, skrev han. Budbärarna som kom med breven skrek ut hotelser på hebreiska till folket som samlats på stadsmurarna och försökte på så sätt att skrämma dem. Dessa budbärare talade om Jerusalems gud som om han varit en av de hedniska gudarna, en avgud gjord av människor. Kung Hiskia och profeten Jesaja, Amos son, ropade då till Gud i himlen och Herren skickade en ängel som förintade hela den assyriska armén med alla dess befälhavare och officerare. Sanherib vände tillbaka till sitt eget land, totalt besegrad. Och när han kom till sin egen guds tempel blev han dödad av några av sina söner. På så sätt räddade Herren Hiskia och folket i Jerusalem och man hade inte längre någon inblandning i rikets affärer med Assyrien eller något annat land. Herren beskyddade dem på alla sidor. Från det tillfället blev kung Hiskia mycket respekterad av de kringliggande länderna och många offer fördes fram till Herren i Jerusalem. Med dem följde ofta dyrbara gåvor till kung Hiskia. Vid denna tid blev Hiskia dödssjuk och bad till Herren och Herren svarade honom med ett under. Men Hiskia var stolt och tog inte emot Guds omtanke som han borde och därför kom Herrens vrede över honom och över Juda och Jerusalem. Då ödmjukade sig Hiskia och Jerusalems invånare och drabbades därför inte av Herrens vrede under Hiskias livstid. Hiskia blev mycket rik och högt aktad. Han måste bygga särskilda skattkamrar för allt sitt silver och guld, för dyrbara ädelstenar, välluktande kryddor, sköldar och andra värdefulla föremål. Han byggde också flera förrådshus för säd, vin och olivolja och stallar och follor för stora boskaps, får och getjordar. Han byggde byar och köpte boskap i mängd. Gud hade gjort honom oerhört rik. Det var Hiskia som dämde upp övre källan i Gihon och förde dess vatten ner till västra sidan av Davids stad i Jerusalem. Hiskia lyckades med allt han företog sig. Men när sändebud kom från Babylon för att få veta mer om det under han varit med om, lämnade Gud honom åt sig själv för att pröva honom och se hur han egentligen var. I övrigt om Hiskia, hans liv och allt han uträttade för Herren finns berättad i profeten Jesajas, Amos sons bok, och i Judas och Israels kungars krönika. När Hiskia dog begravde man honom bland de övriga kungarna på höjden, och hela Juda och Jerusalem ärade honom vid hans död. Han efterträddes av sin son Manasse. Kapitel 33. Manasse var bara 12 år gammal när han blev kung, och han regerade i 55 år i Jerusalem. Men det var en ogudaktig regeringsperiod, för han uppmuntrade sitt folk att tillbe samma gudar som de hedniska folken i landet hade tillbett innan Herren drev ut dem för Israels skull. Han byggde upp alla de hedniska altaren som hans far Hiskia hade rivit ner, Baalsaltare, aseror och avbilder av solen, månen och stjärnorna. Han byggde till och med altaren på templets båda föregårdar till solen, månen och stjärnorna, på den plats som vilken Herren hade sagt att han för alltid skulle tillbes. Manasse offrade dessutom sina egna barn i eld i Hinnoms dal. Han rådfrågade spåmän och andebesvärjare och gjorde mycket ont och utmanande i Herrens ögon. Ja, han ställde upp en avgud i Guds tempel, precis där Gud hade sagt till David och hans son Salomo: jag ska äras här i detta tempel och i Jerusalem, i den stad som jag har valt att bli ärad i, framför alla andra städer i Israel. Om ni bara lyder mina befallningar, de lagar och föreskrifter som ni fått genom Mose, så kommer jag aldrig mer att låta Israel behöva lämna detta land, som jag gav era förfäder. Men Manasse uppmuntrade folket i Juda och Jerusalem att göra mer ont än de folk som Herren hade utplånat när Israel intog landet. Herren talade till Manasse och hans folk, men de brydde sig inte om hans varningar. Då skickade Gud de assyriska arméerna mot honom. De tog honom till fånga, satte en ring i hans näsa, band honom med kopparkedjor och förde honom till Babylon. Då kom han äntligen till besinning och bad ödmjukt till Gud om hjälp. Herren lyssnade och svarade på hans bön. Manasse fick återvända till Jerusalem och till sitt kungarike, och då först insåg han att Herren verkligen är Gud. Det var efter detta som han återuppbyggde den yttre muren kring Davids stad och muren från Gihonkällan i Kidrons stad till fiskporten och runt citadellet, som han byggde högre än tidigare. Han förlade också trupper i alla befästa städer i Juda. Han flyttade bort alla främmande gudar från höjderna, tog bort sin avgud ur templet och rev ner de altaren han byggt på tempelberget och de altaren som fanns i Jerusalem. Allt kastade han ut från staden. Sedan byggde han upp Herrens altare, offrade tackoffer och lovoffer och uppmanade folket i Juda att tillbe Herren, Israels Gud. Ändå fortsatte folket att offra på de altaren som fanns på höjderna, men bara till Herren, sin Gud. Om vad Manasse gjorde i övrigt om hans bön till Gud och Guds svar genom profeterna finns att läsa i Israels kungars krönika. Hans bön och det sätt på vilket Gud svarade, hans synder och misstag och en förteckning över de platser där han placerat avgudar på höjderna och satt upp aseror och olika slags avgudabilder innan han böjde sig för Herren finns i profetens krönika. När Manasse dog begravdes han i sitt eget palats, och hans son Amon blev kung efter honom. Amon var 22 år gammal när han började regera i Jerusalem, men han regerade bara i 2 år. Under sin regeringstid gjorde han det som var ogudaktigt, precis som sin far Manasse under de första år som kung. Amon offrade nämligen till alla de avgudar som hans far offrat till, men han ändrade sig inte, som hans far hade gjort, utan syndade istället mer och mer. Till slut mördades han av sina egna officerare i sitt palats. Men folket vände sig mot kuppmakarna och dödade dem. Sedan utropade de hans son Josia till ny kung. Kapitel 34. Josia var bara 8 år gammal när han blev kung, och han regerade i 31 år i Jerusalem. Det var en mycket god regeringstid, och han följde sin förfader Davids exempel. När han var 16 år och hade regerat i 8 år började han söka sin förfader Davids Gud. Och 4 år senare började han rensa upp i Juda och Jerusalem och rev ner alla altaren och avgudabilder på höjderna. Under hans personliga ledning blev Baalsaltarna nerrivna. Obeliskerna vid altarna höggs ner och avgudabilderna krossades och ströddes ut över deras gravar som hade tillbett avgudar. Sedan brände han upp benen efter hedna prästerna på deras egna altaren och renade på så sätt Juda och Jerusalem. Därefter for han till städerna i Manasse, Efraim, Simeon och ända bort till Naftali och gjorde likadant där. Han rev ner de hedniska altarna, krossade avgudabilderna och högg ner obeliskerna. Så gjorde han överallt i hela landet innan han vände tillbaka till Jerusalem. Under det 18:e året av sin regering, sedan han renat landet och förändrat tillståndet i templet, gav han Safan, Asaljas son, och Maaseia, landshövdingen i Jerusalem, och kanslern Joahas son, i uppdrag att reparera det. De gick då till översteprästen Hilkia med de pengar som samlats in vid tempelportarna av de leviter som höll vakter. Folk som kom från Manasse, Efraim och andra kvarlevor av det bortförda Israel, liksom folket i Jerusalem, hade gåvor med sig till templet. Pengarna överlämnades till de män som utsätts att leda arbetet på templet, så att de kunde betala snickare och stenhuggare och köpa byggnadsmaterial, sten, timmer och bjälkar. Josia bygger så upp det som kungarna i Juda tidigare hade låtit förfalla. Man arbetade hårt och troget under ledning av Jahat och Obadja, två leviter av Meraris släkt, och Zakaria och Mesullam av Kehats släkt. Samma leviter som annars var musiker övervakade och ledde arbetet. Andra leviter tjänstgjorde som sekreterare och vakter. En dag när överste prästen Hilkia var i templet och räknade de pengar som samlats in vid portarna, hittade han en gammal bokrulle. Det visade sig vara Guds lag, den lag som Herren hade gett dem genom Mose. Hilkia visade sitt fynd för Safan, kungens sekreterare, och gav honom bokrullen. Safan tog den med sig till kungen när han skulle rapportera om hur arbetet på templet fortskred. Pengarna är räknade och har överlämnats till tillsyningsmännen och arbetarna, sa han till kungen. Sedan nämnde han om Hilkias upptäckt av bokrullen och läste ur den för kungen. När Josia hörde vad lagarna föreskrev Guds folk, rev han sönder sina kläder i förtvivlan och kallade samman Hilkia och Ahikam, Safans son, Abdon, Mikas son, sekreteraren Safan och sin personliga rådgivare Asaja och sa till dem: gå till templet och be till Herren för mig. Bed för alla som finns kvar av Israel och Juda. Bokrullen säger att anledningen till att Herrens fruktansvärda vrede drabbat oss är att våra förfäder inte har följt de lagar som finns nedskrivna här. Männen gick då till profetissan Hulda, hustru till Sallum, Tokihats son, och Hasras sonson. Sallum var ansvarig för kungens kläder. Han bodde i den nyare stadsdelen i Jerusalem. När de berättade för Hulda om kungens bekymmer svarade hon: säg till honom som sände er: jag, Herren, kommer att utplåna denna stad och dess invånare. Alla de förbannelser som är skrivna i boken kommer att slå in. Mitt folk har övergett mig och tillbett hedniska gudar. Därför ska min vrede drabba denna plats och den kan inte återkallas. Men Herren säger också till kungen av Juda som skickade hit er för att fråga mig om detta: därför att du är bedrövad och har ödmjukat dig inför din Gud sedan du fått höra mina ord angående denna stad och dess invånare och har rivit sönder dina kläder i förtvivlan och gråtit inför mig, därför har jag hört dig, säger Herren. Jag ska inte låta allt det onda som jag har sagt komma över denna stad och dess invånare förrän efter din död. Sändebuden gick till kungen med denna hälsning från Herren. Då kallade kungen samman alla de äldste i Juda och Jerusalem, alla präster och leviter och allt folk, både stora och små, till templet. Där läste han ur bokrullen för dem om förbundet med Herren. Där kungen stod vid sin pelare avlade han ett löfte till Herren att följa hans befallningar av hela sitt hjärta och göra som det var skrivet i bokrullen. Sedan uppmanade han alla i Jerusalem och Benjamin att bekräfta förbundet med Gud, och alla gjorde så. Sedan flyttade Josia bort alla avgudar från de områden som tillhörde Israel och uppmanade alla i Israel att tjäna Herren, sin Gud. Och under hela återstoden av Josias levnad fortsatte de att följa Herren, sina förfäders Gud. Kapitel 35. Därefter meddelade Josia att påsken skulle firas i Jerusalem, den 14:e dagen i den första månaden, och att påsklammen skulle slaktas den kvällen. Han återinsatte också prästerna i deras uppgifter och uppmuntrade dem att börja sin tjänstgöring vid templet igen, och han gav följande order till leviterna. Se till att arken kommer tillbaka till Salomos tempel. Ni behöver inte bära den på era axlar. Använd er tid till att tjäna Herren och hans folk. Dela upp er i de tjänstgöringsgrupper som era förfäder hade och som först organiserades av kung David och av hans son Salomo. Varje avdelning ska bistå sin del av folket när de bär fram sina offer till templet. Slakta påsklammen, rena er och hjälp folket med deras lamm. Följ alla de föreskrifter som Herren har gett genom Mose. Därefter gav kungen 30 000 lamm och killingar och 3 000 tjurar till folkets påskoffer. Kungens ämbetsmän bidrog villigt med gåvor till prästerna och leviterna. Hilkia, Zakaria och Jehiel, de ledande prästerna i Guds hus, gav prästerna 2 600 får och getter och 300 tjurar som påskoffer. De levitiska ledarna Konania, Semadja, Netanel, Hasabja, Jegiel och Josabad gav 5 000 får och getter och 500 tjurar till leviterna för deras påskoffer. När allting var förberett och prästerna stod på sina platser och leviterna blivit indelade i sina tjänstgöringsgrupper, som kungen hade föreskrivit, slaktade leviterna påsklammen och lämnade blodet till prästerna, som stänkte det på altaret, medan leviterna flödde lammen. De tog undan det som skulle vara brännoffer för varje avdelning, som det var föreskrivet i Moses lag, och på samma sätt gjordes med tjurarna. Och enligt vad som var föreskrivet i Moses lag stekte de sedan påsklammen över eld och kokade tackoffren i grytor, pannor och kittlar och skyndade ut till folket med det, så att de fick äta. Sedan gjorde leviterna i ordningen måltid hos sig själva och även åt prästerna, för de hade varit upptagna från morgonen ända till kvällen med att offra det feta av brännoffren. Sångarna, Asafs söner, fanns på sina platser enligt de instruktioner som hade getts århundraden tidigare av kung David, Asaf, Heman och Jedutun, Davids profet. Vakterna vid portarna lämnade inte sina platser. De fick hjälp av andra leviter med förberedelserna. Hela påskhögtiden genomfördes på denna enda dag, och allt brännoffer blev offrat på Herrens altare som Josia hade föreskrivit. Alla som fanns i Jerusalem deltog i påskfirandet, som följdes av det osyrade brödets högtid under de följande 7 dagarna. Inte sedan profeten Samuels tid hade det varit ett sådant påskfirande. Ingen av Israels kungar kunde mäta sig med kung Josia i det avseendet, med så många präster och leviter engagerade, och med folk från Jerusalem och från alla delar av Juda och Israel. Detta hände under Josias 18:e regeringsår. En tid senare ledde kung Neko från Egypten sin armé mot assyrierna, mot Karkemis, vid floden Eufrat, och Josia förklarade krig mot honom. Men kung Neko skickade sändebud till Josia med följande budskap. Jag vill inte strida mot dig, du kung av Juda. Jag har kommit för att strida endast mot kungen av Assyrien. Lämna mig i fred. Gud har sagt åt mig att skynda på. Blanda dig inte i vad Gud tänker göra, för då kommer han att förgöra dig. Han är nämligen med mig. Men Josia vägrade att vända tillbaka. Istället förde han sin armé till striden vid Megiddos dal. Han tog av sig sin kungamantel så att fienden inte skulle kunna känna igen honom. Josia vägrade tro att Nekos budskap var från Gud. Men fiendens bågskyttar träffade och sårade honom med sina pilar. Bär bort mig från striden, bad han sina medhjälpare. Jag är svårt sårad. De lyfte honom ur hans stridsvagn och lade honom i en annan vagn som förde honom tillbaka till Jerusalem, där han dog. Josia blev begravd på den kungliga begravningsplatsen och hela Juda och Jerusalem sörjde honom. Profeten Jeremia skrev sorgesånger över Josia. Ända fram till denna dag sjunger man om hans död, för dessa sorgesånger blev en tradition bland folket. Allt övrigt att berätta om Josias liv, om hans goda gärningar och om hur han följde Herrens lagar finns nedskrivet i Israels och Juda kungars krönika. Kapitel 36. Josias son Joahas blev utsedd till ny kung. Han var 23 år när han började regera, men hans regeringstid blev bara 3 månader lång. Kungen av Egypten avsatte honom och krävde Juda på 100 talenter i silver, cirka 3,75 ton, och en talent i guld, cirka 35 kilo. Egyptens kung utsåg Joahas bror Eliakim till ny kung över Juda. Hans namn blev ändrat till Joakim. Joahas blev förd som fånge till Egypten. Joakim var 25 år när han blev kung och han regerade i 11 år i Jerusalem. Men hans regeringstid var mycket ogudaktig. Slutligen besegrade Nebukadnessar, kungen i Babylon, Jerusalem och förde Joakim i bojor med sig till Babylon. Nebukadnessar tog också med sig guldföremål från templet och ställde upp dem i sitt eget tempel i Babylon. Det övriga om Joakims liv och allt det onda han gjorde finns nedtecknat i Juda kungars krönika. Hans son Joakim blev kung efter honom. Joakim var 18 år när han besteg tronen. Men han regerade bara i 3 månader och 10 dagar och det var också en mycket ogudaktig tid i Herrens ögon. På våren efter hans trontillträde blev han kallad till Babylon av kung Nebukadnessar och samtidigt fördes många av templets skatter dit. Nebukadnessar utsåg Joakims bror Sidkia till kung i Juda och Jerusalem. Sidkia var 21 år när han blev kung och han regerade i 11 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, för han vägrade att ta råd av profeten Jeremia som gav honom budskap från Herren. Han gjorde uppror mot kung Nebukadnessar, trots att han svurit att vara lojal. Sidkia var en envis och hårdhjärtad man som inte omvände sig till Herren, Israels Gud. Alla ledande personer bland folket började mer och mer att tillbe grannfolkens avgudar och vanhelgade på så sätt Herrens tempel i Jerusalem. Herren, deras förfäders Gud, sände gång på gång sina profeter för att varna dem, för han hade medlidande med dem och sörjde över templet. Men folket hånade dessa Guds budbärare och föraktade vad de sa, och till slut kom Herrens vrede ohjälpligt över dem. Herren lät kungen i Babylon anfalla dem och döda deras unga män. Han förföljde dem till och med ända in i templet och hade inget förbarmande med någon. Även unga flickor och gamla män och kvinnor dödades. Herren lät kungen i Babylon utplåna dem fullständigt. Kungen tog också med sig alla de både små och stora föremål som ännu fanns kvar i templet och skatter från både templet och palatset. Sedan brände hans soldater ner templet, rev ner Jerusalems murar, brände alla palatsen och förstörde allt av värde som fanns kvar. De som överlevde fördes som slavar till kungen i Babylon och hans söner och de blev kvar där, ända tills perserna erövrade landet. Allt det som Jeremia hade talat om inträffade och landet måste vila i 70 år som betalning för de år då folket hade vägrat att hålla sabbaten. Men under det första året av den persiska kungen Kores regering fick Herren honom att göra detta uttalande över hela sitt rike och att meddela det skriftligen. Alla riken på jorden har jag fått av Herren, himlens Gud, och han har uppmanat mig att bygga ett tempel åt honom i Jerusalem, i Judaland. Alla ni som tillhör Herrens folk ska vända tillbaka till Israel för att utföra det uppdraget, och Herren ska vara med er. Detta var också en av profeten Jeremias förutsägelser, som nu gick i fullbordan.